Så då sitter jag hos August Hane i Moviken och vill be honom börja sin berättelse med en liten kort redogörelse för barndomstiden och hans föräldrarhem, födelseår, föräldrarnas bakgrund också lite grann.
Jag är född på Hällefors bruk den 16 april 1890, där jag uppväxt och vistades där till jag var 22 år. Min far var smed. Han har varit Lancashire-smed. Han har varit fransk comté-smed i unga år. Och på senare tid var han valsverksarbetare. Min far var född 1853 och även som min moder. Min fars härstammar ifrån Värmland, ifrån ett bruk som heter Lidefors bruk nedom Degerfors, och det var han uppväxt och började som ung pojke i smedjan och blev utlärd som smed och flyttade till Hällefors 1871. Själv växte jag upp på Hällefors och arbetade där i smedjan som liten pojke och kom in på mekaniska verkstaden och passerade alla grader där och blev utlärd verkstadsarbetare. Vid 22 års ålder så tog jag ledigt och praktiserade vid järnverket. Matängverken och valsverket och även så på laboratoriet. För att söka inträde i Filipstadsbergsskolas lägre avdelning. Där de utbildade förmän och underingenjörer för masugnar och valsverk och så vidare. Jag fick tillträde i Bergsskolan 1912 och fortsatte där 1912 och 13 och tog examen där före jul 1913. 1914 kom jag till Ludvika till nya förenade elektriska verkstäder som praktikant och praktiserade där till midsommar 1914. Varefter jag sökte en plats vid Ramnäs bruk som verkmästare i kättingfabriken där. Och den platsen tillträdde jag den 7 juli 1914. Jag kan säga samma veva som första världskriget bröt ut. Och det var egentligen mitt första arbete att sätta igång och tillverka pansarbåten Sveriges kätting. Jag arbetade där som verkmästare till i maj 1919 då jag erhöll en plats vid Moviken och Strömbacka som arbetsledare för masugnen i Moviken och vallonsmidet på Strömbacka. Det var förenat med många andra arbeten. Det var sjötransport, vi hade båt och sjötransport för malm och järn. Vi hade järnvägen med lok och vagnar, vi hade byggnader och vi hade jordbruk. Och som platschef i Moviken så hade jag ju med alla dessa arbeten att göra under tiden. När jag kom till Moviken, det var den 18 maj 1919. Då var masugn igång. Det var så att masugn drevs 8-9 månader varje år. Och de drog på masugn ungefär 1 november eller i media november. Och drev den då under hela vintern till framåt midsommar nästa år. Då blåste man ner masugn och då skulle folket som arbetade masugn, cirka 44 man, då skulle placeras ut på andra arbeten. Det var ju till exempel reparation av masugnen, det var jordbruksarbete, det var byggnadsarbete, det var vägarbete och det var transport av malm och järn och det var folk som var anställda som på båten och pråmstyrare och så vidare. Vi hade mycket byggnader. När det såg på ett mindre bruk kan man inte ha fackutbildat folk för alla arbeten där, utan då när de var ju egentligen masugnsarbetare men måste delas upp i den mån de kunde utföra diverse arbeten. Och där de passade i de arbeten som var lämpliga, där blev de inplacerade då under sommartiden. Och en stor del fick ju hugga kolved i skogen för nästa års kolningar. När jag kom hit då så blåste vi ner masugn, och då var det som jag nämnde att fördela ut folket på det sättet. När sommaren var gången och vi hade färdigt för masugnen att dra på den, så körde vi igång på mediet av november och drev den hela vintern. Vi tog vår kraft, vattenkraft, ifrån en sjö som heter Groffen, som ligger 150 meter över dällens vattenyta. Där rinner vatten, rinner en bäck och samlas upp i en stor bassäng, en stor kanal med ett dammhus och dammluckor, och därifrån tog vi vattnet då till att driva masugn så länge det räckte i Groffen. Och det regleras där, och så länge som det fanns vatten så länge körde vi med det. Men när det tog slut på vattnet då hade vi en ångpanna och en ångmaskin. Då kopplade vi in den och drev då med masugnsgas och delvis ved. I den mån vi hade god tillgång på masugnsgas, rostung skulle ha sitt i första hand, och vad som blev över gick till ångpannan. Och om inte gasen räckte till då fick vi elda med ved, vanlig kastved. Första sommaren här, det var ju lite underligt att komma hit och få med så många olika arbeten att göra. Det gick bra, det ordnade sig utmärkt. Smedjan på Strömbacka, den var inte igång på sommaren då, för det var egentligen brist på vatten, så att smedjan stod då. Och även där så var folket utplacerade enahanda som i Moviken där. Det var ju trevligt att komma hit och ha så många olika arbeten, och man var ju ung och hade framtiden framför sig och arbetsglädje när man var 30 år. Så det var ju trevligt. Vi hade inga barn när vi kom hit. Vi bodde här ett och ett halvt år innan vi fick vår första flicka. Och vi bodde i Moviken då till 1923. Då kom Amra Lindman på den tanken att han skulle sälja bruket som tidigare ägde både Strömbacka, Moviken och Edisfors. Det var ju hans egendom. Han var verkställande direktör och disponent för bruken här. Men hade en disponent på Strömbacka som heter Boadius. På Hedisfors fanns det en lantbruksinspektor, och i Moviken var jag placerad. När Amrarinnan sålde bruket till Iggesund som var köpare, det fanns fler köpare, men eftersom Amrarinnan var uppväxt i unga år på Iggesund, hans fader har varit disponent och brukspatron där ifrån 1875 till 1893, varefter Amra Lindman övertog chefskapet i Iggesund till 1903. Vid omläggningar i Iggesund då bildades Iggesunds bolag, så såldes då avyttrades bruken här, Strömbacka, Moviken, Edisfors. Och då var Amra Lindman köpare till dem, och övertog chefskapet här då. Det berodde på att han inte ville överlåta bruket till att slås tillsammans med något annat bruk. Jag vet att Strömsbruk ville gärna köpa Strömbackaverken här. Men det gjorde han inte. Han hade sina rötter i Iggesund och då tog han nog hellre lite mindre betalt för bruken än att låta det gå över i andra händer. När köpet var gjort där, det var ju strax efter första världskriget. Det var dåliga tider. Det var inte någon fart på järnindustrin. Masugn här, den drevs 1919, 1920, 21, 22 och 24. 27. Nej, förlåt, 28, 34 och 37. Då lades Masugn ner. När Iggesund övertog bruken här så hade Strömbacka bruk, de hade vissa skyldigheter här genom att de hade så kallade rekonditionsskogar. De hade såna åborätter här som de utnyttjade i skogarna. Och det gjorde det att bolaget hade vissa skyldigheter att driva järnindustrin här. Nu ansågs det att de kunde lägga ner Masugn. Som jag nämnde så gick den inte varje år, utan det avkortades. Det blev flera år mellan varje drivning. Och när man hade Masugn igång så gjorde man så mycket tackjärn för vallonsmidet så det skulle räcka några år. Och under tiden så gick träkolen till Iggesund. Och året innan man skulle sätta igång Masugn, då bestämdes hur mycket man skulle blåsa, hur mycket vallontackjärn man behövde för ett par år. Då kolas det och lades in i kolhuset. Då beställdes malm i Dannemora och dessa malmer, de transporterades då ifrån Dannemora över Hudiksvall och Näsviken och via Dellarna till Moviken här. Och då som sagt var då hade man balans på både malm och träkol för ett par års behov. När vi kommer i närheten av 1937 så övergick bolag, det gick Iggesunds bolag in för att avyttra dessa åborätter. De såldes till de som innehade, som bodde på hemmanen. De sålde dem för en billig penning och avhände sig vissa ålägganden där att driva järnhanteringen här. Det gjorde det att då kunde i Iggesunds Masugn tillverka det tackjärn som vi behövde här för smidet. Och då tog vi tackjärnet ifrån Iggesund och de tog malmerna dit och tillverkade tackjärnet då. Och det kördes med bilar hit ifrån Iggesund. Och samtidigt så tog de järn tillbaka i den mån vi hade färdigt här. Nu var det så att i med samma att första världskriget har slutat så blev det en liten efterfrågan på vallonstångjärn. Vallonstångjärnet det har ju varit ett råmaterial som var tillverkat utav Dannemora fina malmer och ansågs för att vara en fin produkt att ha som legering tillsammans med en hel del andra saker. Det var Sheffieldverken i England som var den största avnämare för vallonjärnet i Strömbacka bruk. Men det gick även till Frankrike och det tror jag har gått till Amerika också. Men Sheffieldverken, de var de största avnämarna, och de använde valonjärnet som legering. De smälte tillsammans valonstångjärn, krom och nickel och vanadin, och det tror det var flera beståndsdelar som smältes tillsammans och tillverkas ett utomordentligt prima järn eller stål som skulle vara till maskindelar, till ångmaskiner och till spinnmaskiner i deras fabriker och så vidare, och bildelar. Så att utav denna legering som jag räknade upp här, så fick de ett kvalitetsstål som var starkt för tryck och hade en god förmåga för brott. Och under första världskriget då kom de in på andra legeringar. Valonjärnet var en dyrbar vara att framställa på grund av att det var dannemora-malmer, och det gick åt mycket träkol. Så det var rätt så dyrbar framställning utav valonjärnet. Det gjorde att dels så har de kommit underfund med att de kunde legera på ett annat sätt, och dels så tyckte de det var för dyrbart, och kanske även de hade mindre efterfrågan på kvalitetsstål och så vidare, vilket resulterade i att det var liten efterfrågan på valonstångjärnet. Och det gjorde att det var valonsmedjan var i drift periodvis, även den efter första världskriget. Så det var något år som vi var i drift där, endast någon månad. Vi drev valonsmidet där. Smältningen gick till 1945, tillverkade vi smältstycken. Och räkningen utav stångjärnet, det fortgick till 1947. Och då lades valonsmidet ner vid Strömbacka bruk. Och det är märka att det var den sista igång varande valonsmedjan i hela världen. För alla valonbruk i Sverige hade lagt ner långt tidigare. Österby och Gimo, de var bland de sista, och de tror de lagt ner under 20-talet. Jag ska inte säga med bestämdhet, men de var åtskilliga år tidigare än oss. Så det är en viss historik med Strömbacka valonsmedja, att det var den sista igång. 1944, jag kan säga, på grund av att det var så liten efterfrågan på valonjärn, så rev vi bort två stycken valonhärdar i smedjan och satte in tre Lancashire-härdar. Redan 1944 sattes de i drift, och då drev vi parallellt Lancashire-smide och valonsmide till 1947. Och efter 1947 till 1953 drev vi endast Lancashire-smide, Strömbacka. Och det pågick till våren 1953. Då blåste Iggesund ner sin masugn och lade ner Lancashire-smidet, och samtidigt så slog vi igen vid Strömbacka, och sedan hade det varit tyst i järnverket där. 1959, smedjan stod ju där nu utan någon tillsyn, men 59 så fick jag uppdrag att utav doktor Sömla att upprätta Strömbacka valon och Lancashire-smedjan som museum. Och det gjordes på så sätt att det finns en serie upplagd för valonsmidet. Alla ugnar och härdar och hammare och redskaper som hörde till valonsmidet, De ligger i en serie för sig med numrerade metallbrickor registrerade och motsvarande för Lancashire-smidet. Så det finns två stycken olika serier där. Och det gjordes som sagt 1959 och det tror jag anses att vara kanske det enda i sitt slag i Sverige med så pass mycket bevarat som det är i Strömbacka. Och det är ju meningen att detta museum och denna vallonsmedja, att det ska vara bevarat för framtiden som museiföremål. Och har varit det hittills. Och vi ska hoppas att det blir så i fortsättningen. Utom Masungs drift och sjötrafik och järnvägsdrift här, så på järnvägen kan jag säga att vi transporterar inte enbart malm och järn, utan vi transporterade timmer. Det var en flottled uppifrån Lönnsjön som gick genom Lingån och Frisjön till Strömbacka. Och vid Strömbacka hade man ett uppfordringsverk för att spela upp timmer på vagnar. Och dessa vagnar, de bromsades ner till delarna. Det är så att det är en nivåskillnad utav 120 meter ifrån Dellens vattenyta till Strömbacka vattenyta. När de lastade timmer på vagnar där så fanns det ett motorlokomotiv som forslade ut vagnarna ungefär 300 meter till de kom i nivå så att vagnarna rullade själva. Och efter dessa 300 meter så var dessa vagnar försedda med bromsar och bromsare. En bromsare var placerad på varannan vagn, så de bromsade två vagnar. Och de gick till dällarna och där tippades virket, timmer och massa ved i dällarna för att sedan flottas över Dellensjöarna och för vidare ner till Iggesunds fabriker och till Håsaholmens sågverk. Vi kan återgå till Masungsdriften i Mowikens Masung. Vi var ungefär, jag kan säga vi var 44 arbetare där med masmästaren. I kolhuset, de hade att rissla kolen fria från stubb och kolen skulle fatas i kolkorgar för att fraktas upp till hyttkransen. Det var två kolfatare, kolskjutare som det kallas, på varje skift. På Malmbacken hade vi tre malmslagare. Malmerna kom i vanliga fall i stora stycken. Stora som halva kroppsstorleken, det var även mindre. Men malmen skulle slås sönder i små stycken, ungefär i knytnävs storlek, innan de sattes upp i rostugn för att rostas. Denna slagning gick så till att de hade flägor på 5-6 kilo och då slog de sönder malmen till knytnävs storlek och sedan skulle malmen fatas i kärror utav en så kallades malmpåskjutare. De transporterade malmen i en skottkärra ifrån Malmbacken till rostugnen. Där hade man en stor järnvagn som kallas för malmhund. Den stod nere i en grop och där tippades malmen ifrån dessa malmkärror och spelades upp i rostugnen och tippades ner i rostugnspipan uppifrån. Rostugnen rymde 30-32 ton och den skulle alltid vara fylld för att ha jämnt drag i rostugnen. Den där malmhållsättningen där i rostugnen, det var ungefär ett dygn. Vi förbrukar ungefär 30-32 ton malm i hyttan och lika mycket malm skulle vi rosta i rostugnen per dygn. Till rostugnen fick man ju gas ifrån masugnskransen. Det var en stor cylinder ute kring uppsättningsmålet och det kallas för gassamlande cylinder. Och ifrån denna gassamlande cylinder gick det grova rör som var 6-7 decimeter diameter. De gick ifrån masugnen till rostugn och gick ner i rör på tvenne sidor diagonalt med varandra till själva ringröret i rostugnen. I detta ringrör så fanns det 10 stycken öppningar och ifrån dessa öppningar reglerades gasen utav en förman som kallas rostugnsförman. Han reglerade gasen där att det var jämnt fördelat runt hela rostugnen för att man skulle få jämn bränning eller jämn rostning på malmen i rostugnen. Man drog malm ur den rostade malmen ur rostugnen varannan timme. Och då hade man 8 uttagsgluggar och i dessa uttagsgluggar tog man 3 kärror varje gång, varje glugg som var rostad då. Och det var motsvarande vad som rostugnen kunde prestera på 1,5 timme. Då under tiden till nästa uttag, då hade de att se till med gaspåsläppet runt ringröret i rostugnen för att, som jag nämnde förut, få en jämn bränning. Om det var stark storm, det var i övre ända på skorstenen så var det spjäll. Om det var stark storm ute, då blev det stark drag i rostugnspipan och då fick man stänga spjället till viss del. Men när det var lugnt och stilla och disig väderlek, då fick man öppna hela spjället för att på så sätt erhålla det drag som man ville ha. När malmen var rostad så tömdes den ifrån dessa rostugnskärror ner i olika fickor, malmfickor. Och det hade man olika blandningar i rostugnen. Man tog olika sorts malmer, vissa procent i malmbåsarna och blandade i rostugnen. Och då hade man ofta så fick man byta om det där för att få de analyser man ville ha på tackjärnet. Då, när man blandade malmen där så la man dem i olika fickor och ifrån rostugnen då och dessa malmbåsar tog man då malmen i en tippbar vagn på en bana till krossen. Och då hade man reda på vad det fanns för sorts blandning i de olika malmbåsarna. Det var alltid påskrivet där så att rostugnsförman visste hur många askar som de talade om den där vagnen. Hur många askar han skulle ta ur det båset och hur mycket i nästa bås och hur mycket i nästa bås. Detta tog man förvärv då undan för undan till krossen och malmen fördes ner i krossen och krossades där och spelades upp i olika båsar på rostugnen eller på masugnskransen. Där hade man motsvarande fickor för malmen som man hade ifrån rostugnsfickorna. Och i dessa fickor fick man då tippa de olika blandningarna då. Och ifrån dessa fickor, eller malmbåsar, på masugnskransen, där skulle uppsättaren ta ut malm och väga de olika sorterna. 15 kilo, 150 kilo, 75 kilo och så vidare för varje sättning. Om vi säger att varje sättning utav malm kunde bestå mellan 360, 375, 400, 450 kilo. Och varför det var så olika vikter, det berodde på hur man hade tillgång till kol. Man kunde ha grova och torra kol, och då bar de kolen mera malm i kilogram än om det var små kol, och man kunde även få sura kol. Vi tänker oss det att kolningen, den började i skogen på hösten, och de rev kolmilarna till jul. Och då rev de kolmilarna till jul, och det skulle täckas med granris eller med papp. Och det kunde hända att mitt under rivningstiden för kolmilan så kunde börja på regna. Det kunde till och med komma snö, blötsnö, och det kunde vara så att träkolen blev sura. De nästan frös ihop så att de var som stora rusor, och de fick slå sönder det när de fatade kolen och frakta dem i kolryssen till kolhuset. Då man fick sådana där kol som var sura och tunga och även små, då var de tunga. De vägde mycket per hektoliter. De hade mycket fuktighet, och det gjorde det att då gick det åt en massa med värme utav kolens förbränning i masugnen. Då gick det åt en hel del utav värmen att torka dessa kol. Och då skulle det gå bort i form utav vattengaser. Det gjorde det att man hade så olika vikter på varje sättning. Masugn rymde, jag tror det var 67 sättningar, och det gick ju kontinuerligt. När kolerna spelades upp ifrån kolhuset så hade eller uppsättaren att ta dessa kolkorgar och tömma det i pipan i uppsättningsmålet, och så skulle han jämna till kolerna, få en jämn yta där. Varefter han hade att väga upp dessa malmpåsättningar, de olika vikterna till de olika blandningarna. Och den skulle malmen strös ut upp på kolbädden där så jämnt som möjligt. Men hade runt masugnspipan upp till hade man en stor platta, och där strödde man ut mycket malm också. Det kallas man strödde ut mycket utav malmvikten som skulle karas ner närmast murarna. Mursättning kallas det. Och det gjorde det att malmen smälte mest, den mesta malmen smältes fortast efter murarna. Och det gjorde att man fick ha en ganska stor mursättning och kara ner malmen där. Och dessutom så fick man ha resterande i själva mitten på pipan. Och i den mån som malmen smälte då ner i hyttan vid formerna, när det smälte till tackjärn, så sjönk detta kol och träkol och malm, det sjönk undan för undan i uppsättningsmålet. Och när man kom i den sjunkningen att det var lagom för en ny påsättning av träkol, då spelar man upp nya malm träkolspåsättningar, och sedan gjorde man samma operation igen. Man tömde kolorna och vägde upp malm och fyllde på där. Det var uppsättarens arbete att köta det. Sedan när tackjärnet var smält nere i hyttan, då tackjärnet det sjönk ju till botten. Vi kan säga att träkolen i masugnen har tre uppgifter. För det första så ska träkolorna ge värmen, förvärma och smälta malmen. Den ska även kolbinda malmen till tackjärn. När malmen är smält till tackjärn, det är så kallat råjärn. Men då ska järnet i själva smältzonen, då ska träkolet binda tackjärnet. Så det blir ett kolrikt järn och kallas för tackjärn. När man har smält så mycket malm som själva stället rymde, kan säga 4000 kilo ungefär, då flöt slaggen. Malmen håller ju inte bara järn, utan den håller ju mycket andra beståndsdelar, såsom kalk, den kan hålla kvarts, och den håller gråberg, och det blir det slagg utav. Och slaggen, den är lätt, den flyter upp på järnbadet. Och i den mån som malmen smälter så ökar slaggbadet, det flyter på undan för undan. Och när man kommer en viss nivå för slaggen, där man tappar slaggen, det kallas för slagghålet. När slaggen har stigit upp så högt så att man fick börja att tappa slaggen, då gjorde man det. Då tog man hål i slagghålet och då fick slaggen rinna ut i så kallat slaggmått. Och det var ett mått som man formade så kallat slaggtegel i. Och denna slaggtappning, den pågick ända tills tackjärnet hade blivit smält så att det gick upp i själva slaggtappningshålet. Då var det färdigt att göra utslag. För att om man inte gjorde det då skulle både slagg och järn rinna ut i slagghålet. Utan då var tiden inne för att göra utslag, som det heter. Då slog man igen blästen ifrån blåsmaskin. Och då slog man hål på järnhålet och tappade ut tackjärnet där. Då var slaggen borta förut och det fanns det inget slagg på järnet. Så att det var rena järnet som tappades ut då. Om vi gjorde till exempel vallongösar, de var formade i sanden i 5 meters längder i en cirkelsektor. Den var vallongös som var ungefär 4 tum tjock och en cirkelsektor på 250 mm bred. Det formade man i sanden och hade 4 sådana former. Om vi säger att vi hade 4 ton tackjärn, så fick man tappa 4 sådana här vallongösar och de vägde omkring 1000 kilo stycke. Nu har man tömt allt tackjärnet ur masugnen och då hade man att göra rent i järnhålet och så satte man igen det med en propp utav eldfast lera. Och den skulle stampas in där och sedan la man het sand över så att det blir tätt så att inte järnet kunde skära för nästa utslag. När man har gjort den här tappningen, då fick man dra på blästern. För att man har ju en blåsmaskin som levererar blästertrycket till masugnen. Och blästern, den blåses in i ringröret till masugnen, och där har man fyra eller flera former som var insatta diagonalt, fyra stycken till exempel som vi hade i Moviks masugn. Då släppte man på blästen ifrån blåsmaskin, och det beräknas efter vissa linjers tryck på kvicksilver som man hade trycket i masugn. Och det kunde man få moderera med, eftersom jag nämnde om förut, om kolen var sura, om de var små eller om de var grova. Därefter var det mycket eller lite malm på, och därefter fick man parera då, moderera, så att man fick det trycket som fordrades för att smälta tackjärnet i det skikt det befanns då, sättningen in i masugnen. De karar som arbetade i nere i hyttan, de kallas för hyttdräng och hjälpkar. Hyttdrängarna hade ansvaret för att se till att ingenting hände. Han hade att se till att formerna blåste rent. Det fick inte stänka upp slagg i forman och täppa till blästern. Utan det fick han alltid gå. De hade alltid ett litet smäckerspitt som var instucket i forman. Och så hade man ett grönt glas som man kunde se in i forman, in i själva smältningen. Där kan man se hur kolorna svarvade runt framför forman där, och hur järnet droppade ifrån malmen. Och det var en mycket viktig sak för hyttdrängen att se till att formerna blåser rent, som det heter. Om man fick slag i formerna, då var det en ojämn fördelning på blästern, så att det kunde bli upphängning på den ena formen då, om det skulle slarvas med det. Så det var mycket noga med. Och den så kallade hjälpkaren, han var den som svarade för att tappa slaggen. Hyttdrängen, han tog hål för slaggtappningen. Han bestämde när det skulle göras, han bestämde hur länge det skulle tappa. Och hyttdrängen eller hjälpkaren, han hade att ta bort de här formarna som man tappade slaggen i och gjorde slaggtegel. Det hade han att byta ut, ta bort de fyllda och sätta i nya. Det tillhörde honom. Och sedan tillhörde de båda att när järnet har svalnat, om det var vallongösar, när det har svalnat, då hade de att ta bort dessa vallongösar och frakta dem till vågen, och det skulle de vägas för att sedan utav utfraktare, de skulle väga och sätta upp och datum och vikt på gösarna. Det var om det var fyra gösar, det var märkta nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Varje gös skulle vägas och skrivas upp i en tackjärnsbok vad varje gös vägde. Och det hade man till hjälp sedan när man levererade gösarna, vallongösarna, upp till vallonsmedjan. Då i den mån man tog in en gös med, det var också utslagsnummer på varje, då fick man ta in numret, anteckna det, och som det var gös nummer 1 eller gös nummer 2 eller 3 eller 4, det hade olika vikter, då visste man hur mycket tackjärn man fick in i vallonsmedjan för tillverkning av vallonjärnet. Och det hade de att se till att vid varje tappning så hade de en form som är cirkelsektor. Det formar de den här rännan i marken. Och sedan hade de stämplar De hade stämplar som var gjorda utav trä. Och då stämplar man i botten på varje gös, stämplar man utlandsnumret, årtalet och gösens nummer 1, 2 eller 3 eller 4. När man gjorde exporttackjärn, då hade man stora tackjärnsformer som kallas för kokiller. Och i dessa kokiller, det var försänkningar så djupa som tackjärnet var. Det var ungefär 2 tum djupa former i dessa kokiller. Och det var långa, det var en 4-4 meter långa, och det var liksom rännor, och då tappade man tackjärnet, då fick det rinna ut fritt i dessa kokiller, och det bildades så kallades tackor. Och mellan varje tacka så var det en krage, om man säger en klack, så att tackjärnet blev tunnare vid gjutningen mitt för klacken där. Och det gjorde att det kunde man lättare bräcka utav den där järnkakan för att få dessa tackjärnstackor som det var gjutet till. Järnet, det skulle slås sönder där, inte vallongösarna, det skulle vara hela, men exporttackjärnet, det skulle slås sönder de stora kakorna då, och då skulle varje utslag vägas upp. Och då hade utfraktaren att väga detta utslagsnummer, föra utslagsnumret i en tillverkningsbok för varje dygn. Och när de fraktade ut ett utslag så hade de nummer, utslagsnumret. Och det skrevs med vit färg på en tackjärnstacka som låg i botten på varje utslagshög och en bricka som låg upp på med utslagsnumret där. Så att när man skulle skeppa tackjärnet så visste man att nummer 100, det vägde så och så mycket. Och samtidigt när man gjorde tappningarna så hade man, tog man en liten bit tackjärn flytande i en form. Och detta järn skulle stötas sönder, pulveriseras. Och det järnet skulle in på laboratoriet. Och där skulle man laborera järnet, där analysera. Man skulle ha fosfor, svavel, kisel och mangan. Och även detta fördes då i masugnsjournalen. Varje veckas smide, det skulle föras in i masugnsjournalen. I masugnsjournalen, det stod datum, det stod nummer på utslaget, det stod vikten på utslaget och det stod det hur många sättningar man hade drivit på dygnet. Och det stod hur mycket fosfor och svavel och kisel och mangan varje utslag hade i procent. Då fick man, om man skulle exportera tackjärn, och de beställde att de skulle ha en sorts tackjärn, en blandning på så och så mycket fosfor och så mycket svavel, då fick man gå in i tillverkningsböckerna i masugnsjournalen och då fick man plocka ur de närmaste analyserna där, och så fick man lägga ihop och räkna ut att man utav 50 ton eller 100 ton som en beställning var, så fick man räkna ut vad de olika utslagna höll och räkna fram procentuellt hur mycket det fanns i varje utslag under rundan och sen en slutsumma på det. Och så fick man gå tillväga för att få fram denna analys som köparen beställde. Det hände ibland att de kunde ha olika sorters beställningar som man kunde skeppa med två olika analyser, och det gjorde det att Vi kunde få måla en beställning på 100 ton, kunde man få måla varenda tackar stackar med en vit prick. Man kunde få måla 100 ton med en röd prick. För att när det skeppades i promar över dällarna till Näsviken, lossas för promarna och på järnvägsvagnar. Och så kanske det gick på järnvägsvagn till Hudiksvall och så skulle det gå i en båt. Då när det kom fram till Tyskland eller Frankrike eller England eller Japan, då fick de plocka ur de vita för sig och de röda prickarna för sig för att få som de skulle ha analysen. De fick inte blanda ihop det, väldigt noga om det, annars kunde det bli reklamation på det. Men det var ett väldigt ansvar, ett väldigt besvär med när de beställde flera olika analyser på tackjärnet och det skulle gå parallellt. Jag vet ett år, vi skeppade, det var stillestånd, det var 1921, 22, 23 och vi hade 3 års blåster här på en flera tusen ton här som skulle skeppas till Japan. Och det var ett förfärligt ansvar för att hålla isär det, men det lyckades bra. Vi fortsätter med fördelning på arbetarna i Masugn. När vi hade när vi drev Masugn med ångmaskin så hade vi en ångmaskinist på varje skift. Han hade att se till att pannan höll det trycket så att man kunde orka med att spela upp malm och tackjärn och även så krossen. Krossen, det fanns 3 arbetare som jag sa, det var en förman och 2 hjälpare. De hade att varje skift då ta ut de olika sorts blandningarna och krossa den blandningen och spela upp. Så att det räckte hela dagen och för nattskiftet till de arbetade på dag. Skift. Och de hade att se till att det fanns så mycket malm uppe på kransen. När klockan var 5, när skiftet var slut, så att det räckte till klockan 7 på morgon. Då fick de fortsätta att krossa och då var det samma skjuts. Det var till att ta ut de olika blandningarna och krossa och skicka upp och det gick rundgång hela tiden. Detta var vad de olika masugnsarbetarna hade. Masmästaren, den kan jag säga, han gick det både dag och natt. Han skulle ju vara ansvarig för att se till att det var ordentligt kolras i kolhuset. Att det inte var för mycket småkol och inte för mycket grova kol. Utan det var han och såg till att de fick flytta sina fatningsplatser. Att här fanns det småkol, det fick de ta lite av det. Här fanns det grövre kol och det fick de blanda då. Så att få en så jämn fatning som möjligt dygnet om. När vi körde kolorna på vintern ifrån kolmilarna i skogen. Det kunde komma ända till 125 hästar om dagen som tippade kolorna i kolhuset samtidigt som vi fatade. Och det var som jag nämnde om att vi kunde få sura kol. Och när det kom kolkörare ifrån bilar som har rivit samtidigt när det varit störtregn på hösten då eller kommit blöt snö eller någonting sånt där, så fick man ju förfärligt ojämnt med kolorna. Och det gjorde att när man fick in bara sådana där kol så kunde det lätt bli störningar. Man skulle driva med en viss analys, men då kanske vi fick sura kol och då slog det över i hyttgången då, så man kunde få hård gång, man kunde få vitt tackjärn och man kunde få en annan gång, man fick grått igen. Och då kanske man ville ha ändra. Man ville inte ha båda delarna inte. Och det var förfärligt svårt med att sköta det där i kolhuset. Det var mycket ansvars... mycket ansvar låg på kolfaten, att de var noggranna med att fata kolerna för att få så jämn fatning som möjligt i hyttan. Mm. Ja, kan vi stoppa en sån?
Ja, jag tänkte fråga dig en liten sak.
Ja. Mm.
Du nämnde att ångmaskinen drev spelet som spelade upp malmen till exempel.
Ja.
När ni gick på vattenkraft, var det vattenkraften som
ja.
Gjorde motsvarande?
Vi hade två turbiner som låg under själva ångmaskinen. Och när vi hade vattenkraft på, då drev turbinerna dessa spel, malmspel och kolspel och även så krossen. Men när vi fick slut på vattnet, då fick man koppla om och sätta remdrift på huvudledningen i blåsmaskin. Och då fick man remdrift ifrån ångmaskin till huvudaxeln. Samma huvudaxel som drev de olika spelen förut med vatten.
Jaha. Hurdana arbetstider hade masugnsarbetarna?
De var arbetade på 8 timmars skift. Och det var 3 skiftlag i masugnsdriften. Och de arbetade både dag och natt. Och även på lördag och söndag. Det var kontinuerlig drift. Vi kan säga att de gick på ett skift klockan 6 på morgon som pågick till klockan 2. Då var det skiftombyte från klockan 2 till klockan 10 på kvällen. Och klockan 10 var det skiftombyte till klockan 6 på morgon. Alltså 8 timmar per skift.
Men de måste ha bytt skift någon gång så att de inte alltid hade samma nattskiftet eller morgonskiftet? Eller?
De bytte en gång i veckan så att de kunde få delas upp ungefär var tredje vecka så kunde de få byta om så att de hade söndagen ledig då.
Ja.
Det ingick i deras avtal att de skulle göra det.
Sen fanns det väl en del som bara arbetade per dag också?
Ja, det var malmslagare som jag nämnde om. De arbetade på dag och så i malmkrossen. Annars var det skiftarbete på alla de andra. Det var bara de två sorterna som hade dagskift. Jo, och så utfraktade också.
Jaha.
De som fraktade ut järnet, de arbetade också på skift. Det är riktigt det.
Jaha. Vi talade ju förut om kolhuset här. Du kanske ville berätta lite om koltransporterna och kolningen.
Ja, kolning, de började köra in sin kolved på hösten och resa milerna och täcka dem och köra igång på hösten då för att kola ner milan och det var i vanliga fall färdigt till julen. Då hade de rivit sin mila då. Och då får de hem över helgen och efter 13 dagen så brukar de i vanliga fall börja och köra fram kolorna ifrån skogen till kolhuset. De körde ju kolorna i en sorts släda som kallas för kolryss. De höll i vanliga fall 37, 38, 40 och 45 hektoliter träkol. Då hade de i vanliga fall kanske en råge på. Och när de kom till kolhuset så, om de hade råge på kolryssen, då fick de mäta rågen. Och ryssen, kolryssen, den var stämplad i hörnerna och mätt för låt säga 37 eller 40 hektoliter. Och därefter fick de för varje kolfora då inskrivet i sin motbok vad de hade. Kolorna, de skältes i kolhuset och det var en kolmottagare som förde upp varje kolfora. Och det hade varit en kolkörare sitt konto. Och det fördes in datum och vad kolfuran innehöll. Och så fick de någonting som kallas för kolbricka. Och de hade 40 hektoliter i kolryssen. Och så hade de att säga 5 hektoliter råge. Det var 45 hektoliter. Då hade de små ovala kolbrickor som kallas för kolbricka. Och det stod det stämplat. 40 till exempel, 40 h, 40 hektoliter och 5 och 3 och 2 och 1. Och de där brickorna fick de för att lämna på kontoret och där skulle det bokföras det hur mycket de hade kört då. Om det var en kolare som hade kolat milan och körde fram milan själv, då hade han en viss betalning för kolningen och en viss betalning för framkörningen. Och det, framkörningen, det betalning, det berodde på hur många kilometer han hade att köra. Därefter var den betalningen baserad. I kolhuset var det en kolmottagare och den han skulle vara väl bevandrad i kolkörning och de kunde göra fuska. De fuska på så sätt att de kunde lägga stubb en 4-5 tum i botten på kolryssen. De kunde lägga brannar. Det var träkol som inte var urkolat riktigt. Det kunde de bygga, gillra upp i botten där. Och sen lägga på kol försiktigt där. Och när det tippade i kolhuset där, det rökte, det kunde inte kolmottagaren se inte. Men nere vid rasen, vid golvet, det såg man ju när man fick mycket kolbränna med kolorna. Och en del kunde göra så att de la in en granruska mitt i kolryssen. Och när de kom en kilometer tidigare än kolhuset, då kunde de ta och lyfta upp den där ruskan där, den där granruskan. Och det gjorde att alla grova kol reste på sig då och fyllde ut så att det var en väldigt stor låga på kolryssen. Gamla vana kolare och även kolmottagare, de var ju lite hemma i det där och de kunde gärna förebygga sådana saker ibland. Och det var mycket ovänskap, det förekom ovänskap i kolhuset. Kolmottagaren, han skulle vara rak i ryggen, han skulle tänka på bolaget, han skulle tänka på kolaren. Men han skulle även hålla reda på att de inte fick fuska sig till hektolitrar. Om man misstänkte någonting, då fick de mäta hela kolryssen. För man hade vid kolbryggan, längs kolbryggan in i kolhuset, hade man flera kolmått på 20 hektoliter, alltså en stig.
Mm.
Och då man skulle mäta kolorna, då fick de tömma kolorna mitt för detta kolmått. Och det var tippbart, det var axlar på mitten. Så att det kunde man tömma det när man mätt. Och när man då har mätt ett sånt mått, kanske två, det kunde vara 40 hektoliter. Sen hade man ett kolmått på 1 hektoliter, man hade på 2 hektoliter. Man hade ett på 5 hektoliter och man hade ett på 10 hektoliter. Så då kunde man, om man hade då säga 35 hektoliter i man hade 20 här då och då såg man att det inte var ett stort mått till. Då fick man mäta med 5 hektoliter då. Och på det sättet så kunde man få fram om de fuskade och påvisa att de hade gjort det. Och det lärde de att de fick inte göra på det sättet. Vi hade en kolmottagare här som hette Gill, en liten gubbe. De kallade honom för Vargsnårsanta. Han bodde på stället som hette Vargsnåret. Och han hade som öknamn Vargsnårsanta. Han bodde strax intill oss här. Han var en duktig kolare och han var en duktig kolmottagare. Det kom en kolare en dag som de kallar för Hökante. En stor kraftig karl. Han hade fuskat. Kolmottagaren sa att jag godkänner inte utan kolorna ska mätas. Det ville han inte göra. De var ovänner. Och de var riktiga ovänner. Och den där stora karen Hökante, han heter Anders Hök. Han sa att om jag gjorde rätt så skulle jag ta det och kasta ner det i kolhuset, sa. Gill. Bergstorsante. Det var en tyst och beskyllig karl. Han sa, ja, sa han. Sällan har jag hört att en hög har tagit en varg, sa han. Ja, det var inte så lätt att vara kolmottagare och vara vän med alla. Då ville han nog gärna vara vän med kolmottagaren och försökte det med. Och när det kom 50, 75 och 100 kolhästar om dagen och korta dagar och de skulle... Alla skulle tömma sina kol och alla skulle ha uppskrivit vad det var i kolryssarna. Så var det ett ansvarsfullt och mycket otacksamt arbete för kolmottagare.
Mm. Kolen kom ju dels ifrån milerna ute på skogen men tidigare även från kolugnarna här nere. Har du hört talas någonting om dem före din tid och kan berätta någonting om...
Kolugnar, de kom till här redan 1859. Då byggdes den första kolugnen här. Och det var mera som ett prov. Och de byggde även kolugnar i Frigesund. Kolade där. Så småningom så byggdes det 7 stycken kolugnar här. Och bland dem så kallade dubbelugnar. Det stod 2 stycken i bredd. Dessa kolugnar, de rymde 560 kubikfot virke. Och kolveden till kolugnarna, den var avkapad i 20 fots längder, 6 meter. Och i kolugnarna la man in 3 sådana längder utav 6 meter. Kolugnarna var valvade som ett kyrktak. Och de började med att vid golvet köra med hästar och rulla in veden från ena ändan på kolugnen och byggde upp där ungefär 2 meters höjd. Sedan hade man en kolbana där de en vagn spelade upp veden ifrån sjön. Veden flottades på dällarna till kolugnarna. Och som jag nämnde spelas upp där. Och då fyllde de kolugnarna så det vida att den vältan som var längst bort i kolugnen, den fylldes, den var alltid högst. Och sedan hade rullbanor då och rulla in virket undan för undan. Till de kom ända under taket och då kunde de skulle kila upp virket under taket. Så det var alldeles så mycket virke som vi kan få in. Och då var den vältan som var längst bort, den var först fylld och sen nästa välta och sen den sista. Och den fick de fylla då ifrån själva öppningen. När de har fyllt kolugnarna, då var det järnportar. Det var 4 järnportar. Det var 5 järnportar som skulle stängas. Tjocka, gjuta järnportar och de där var mycket täta. Och sedan när de har stängt dem med en hake, då skulle kittas med lera omkring hela dessa stora portar. Så det blir tätt. Sen skulle de börja på elda. De hade på ena sidan en särskild eldningsugn. Och där eldade de med vanlig fastved i denna ugn för att framställa gas. Och den gasen, den gick in i mitten på kolugnen. Så om vi tänker oss att vi drar ett streck hörnvis från alla fyra hörnen, så var det på mitten, det gick själva eldningsgasen in, och sen gick den ut i fyra trummor. I de där, det var trummor som gick från hörnen till mitten på kolugnen. Och då skulle gasen fördelas åt alla fyra hållen där. Och då skulle den gå in i kolugnen där och fördela sig där. Och det var alldeles lufttätt i kolugnarna. Och det gjorde det att på så sätt så kunde få kol. Det var bara en skorsten som dessa gaser. De skulle ju torka bort all fuktighet först och främst i veden. Och samtidigt när de gjorde det så var det tjära. Och tjäran, den rann på botten till ett stort kar som stod för ena gaveln vid skorsten. Där rann tjäran ut där. Och det var en sorts träkolstjära där. Och när de har eldat ungefär 3 veckor, då upphörde de med eldningen. Och då räknade de med att det var hela kolningsprocessen gjord. Och det var den också. Och då tog de och täppte till även eldstaden. Och så fick kolugnen så ungefär 3 veckor för att kyla ut av. Då var det ingen eld kvar. Om 3 veckor då öppnade de luckorna. Och då släppte de ut den värsta värmen. Och sen kunde de börja att fata ut kolorna. Och de kolorna, de fick egentligen inte läggas i kolhuset direkt, utan de fick fata dem och skälpa dem utanför kolhuset och ta dem direkt till masugnen. Och dessa kol, de var i allmänhet kolade utav mycket grövre skog än minerna i skogen. Och kolungskolorna, de var för det första torra, så var de grova. Och det gjorde det att när de var torra och grova så blandas de med sämre kol. Och på det sättet kunde de få en mycket större påsättning.
Mm.
Och hade det gått om dem så de drev med bara kolungskol, så kunde jag stora påsättningar i hyttan. Och det var en väldig fördel för Movikens masugn så länge de hade kolugnarna. De drevs härifrån 1859, det var en att börja med. Och sedan blev det 6 till. Och de kolades till 1919 på vintern. Och då gjorde sista kolningen. Och när jag kom hit på våren 1919, då hade de gjort sista kolningen. Men det är inte rivit kolugnarna, utan de kolugnarna, den kolningen rev jag och körde upp till kolhuset.
Drevs de året runt kolugnarna?
De drevs året runt.
Jaha.
Det gjorde de. För att på sommaren då, när de har spelat upp ved till och fyllt kolugnarna, så tog det ju tid medan de kolade.
Mm.
Och på mellantiderna så hade de stora spelbanor, stora högbanor som de spelade upp veden och rullade ner den i välter. Så de har stora välter utav ved. Låg en stort område där. Och det gjorde det att när det frös till, då hade kolveden, åtminstone så mycket de hann spela upp, då hade det gjort. Och sen körde de fram ifrån dessa välter med hästar på vintern då.
Mm.
En släpkälke, släpade fram det och fyllde det precis likadant som på sommartid. Det vill säga, med den skillnaden att då spelade på sommaren, spelade de upp vagn på till övre inläggningsgluggen. Men de fick köra med hästarna ända upp då. Och fyllde på det viset. Jo, den koningen gick både vinter och sommar. Så det var en väldig styrka för Movikens masugn här att ha dessa kolugnar.
Ja, det förstår jag. Det lär ju ha funnits liggmilor ner vid här.
Ja, de hade här på 1890-talet så hade de en kolaskola här nere vid sjön här. Och där experimenterade de med dels liggmilor och de hade vanliga milor och de hade så kallade värmlandsmilor och vad de hade för namn på dem allesammans. Men i vanliga fall så körde de med ja, en vanlig kolmila.
Jaha.
Jag har inte reda på att de har haft liggmilor här inte. Annat än att de skolas även för detta. De hade folk som var intresserade, skulle bli kolare då, intresserade för det och det lärde dem att kola där. Och det satsade hushållningssällskapet pengar och bolaget till denna kolaskola.
Mm.
Och det hade duktiga kolare. Jag vet inte om de importerar sådan från andra håll som var lärare här. De tror det väl ha gjort det. Det var före min tid i alla fall. Men det var en mycket viktig sak att de fick lära sig att kola. Och långt tidigare här under 1880-talet, jag kan inte säga precis när de började med det, så hade de en metod här att de gav duktiga kolare silverskedare. Och de där silverskedarna, de var som erkänsla för om de var duktiga att få mycket kol i milan och få grova och fina kol så de inte brände upp och gjorde farlaska utav ved, utan om de hade en 15 famnars mila att de fick den beräknade kvantiteten kol ur milan som var beräknat ifrån den som hade hand om det, från skovaktaren som beräknade så många res har ni här, så många miler har vi rest till och så mycket kol beräknar jag på mitt område att kunna leverera till kolhuset. Och det var duktiga kolare som utmärkte sig där, då fick de sådana här silverskedar och det stod det belöning för god kolning. Och då stod det ju årtalet i silverstämpeln där.
Mm.
Som vanligt. Jag har flera sådana där. Du kanske har sett någon av dem.
Ja, kan.
Och den kolaskolan, det var en offentligt viktig sak det. Och många som kanske lever än idag som har varit med om det.
Ja. Om vi fortsätter nere vid vattnet här i Moviken så fanns det väl mycket andra aktiviteter också. Det fanns ju ett sågverk.
Jag hade en liten såg där nere, en husbordssåg. Det fanns en såg med en ram.
Mm.
Och det sågade de och hade kantverk där. Det sågade de för husbehov då. Hur många sockar de sågade per år? Kanske var 3-4 tusen. Den där sågen, den blev väldigt fart på här sedan jag kom hit. Det berodde på att 1921 så föll priserna på massaveden alldeles kolossalt. Jag tror det föll 30 öre kubikfoten. Och istället för att tillverka massaved och sälja då för det billiga priset. Det var under gamla bolaget Amara Lindman. Det var skogschefen Dyrsöm här som forsmästare. Då gick de in för att avverka vektimmer. De 4,5, 5, 5,5 och 6 och upp till 7 tum. Istället för att göra massa ved och sulfatved. Och det gjorde det att vid Hedvigsfors såg och vid Strömbacka såg och vid Moviken såg så fick vi ofantligt mycket timmer. Vi såg en 40 000 timmer här. Och när vi fick fram det här på hösten så stödrog vi timret för att kunna såga på vintern också. Södra timmer, det är andra ord, så man börjar vid stranden och så drar man timret då, botten lutar ju, då drar man upp timret och då sjunker den ner med bakhändan och så drar man undan för undan så det står upprest i, ja då säger jag 30 graders vinkel och då kan man dra upp hur mycket som helst och sedan på vintern då kunde man ta loss det timret då och sova även på vintern här. Och det gjorde vi. Vi sov hela vintern här. Många, många tusen sockar. Och dessutom så blir ju virket mycket finare det som sovas på vintertid än på sommaren. Och det där virket, det var så vekt. Vi sov 1¼ tum och 1½ tum. Och det var egentligen avsett för golvplank. Och när Iggesunds bruk övertog Strömbacka bruk här så hade de en stor brädgård här och en stor brädgård i Friesund för att allt virke i Hedvigsfors det kördes med hästar på vintertid när de sågade. Det kördes med hästar ner och stablas vid stranden i Friesund. Och vårt virke här det stablas här på en brädgård när vi såg den här. Och i Strömbacka hade jag också en hel del virke upplagt. Plus det att de körde med hästar ner här på vintern som stablas här nere. Och när Iggesund övertog Strömbacka här 1923. Då hade kolossalt mycket fint virke här om det också var vekt. Men det skeppades här på pråmar över Dellarna till Näsviken och lossas där på järnvägsvagn och togs ner till Son i Hudiksvall. Det kan man säga, det hade han på köpet. Jo då, och det fanns ju såg i Hedvigsfors och Strömbacka. Den här i Moviken, den lades ner ganska tidigt. Den lades ner här, ja, på 30-talet. Men det hade vi sågen i Strömbacka och det sågas mycket virke. Jag vet de sista åren jag var kvar på Strömbacka så hade vi kolossala reparationer och byggnader. Så vi såg en 15 000 timmer varje sommar. Och det torkas och det hyvlades för eget behov där uppe och det gick åt.
Jaha. Det lär ju ha funnits en slaggkross nere vid Dellen också. Fanns den kvar när du
Ja,
kom hit?
det var så att bruket hade vissa vägskiften som de skulle grusunderhålla. Moviken hade ett skifte som gick härifrån halvvägs på Strömbacka och det fortsatte ända neråt Avholm. Och sedan hade Hedvigsfors ett skifte ifrån Sjövik i Bjuråker och ända neråt Delsbo som de skulle underhålla. Det berodde på hur stora skogsarealer som de hade. Och då var vägunderhållet uppdelat. Bönderna hade sina vägskiften, bolaget hade sina. Strömbacka hade ett skifte som gick halvvägs mellan Strömbacka, Moviken och åt Bergsjöhållet till. Och vi brukar göra så att på hösten tog vi hem väggrus ifrån Nättrön, en ö som ligger ute i Dellen här, i pråmar. Och kärrade upp i pråmarna och la upp här för vägunderhåll. Men då gjordes en kross här nere vid sjön och den drevs med en lokmobil som eldas med ved. Och då krossar man slagg i små bitar som var som fingerändan. Och när man krossade det så gick det upp i sådana här skälten, sådana där band med små skopor på. Och det fick rinna ner då i en mila och det tog man och fatade utav den krossade slaggen i så kallade skälplakar med hästar. Och körde ut och tömde det på vägarna. Då fick körkarlarna, då fick de öppna luckan på självflaken och då fick de med skyfflarna kasta husrut, detta slag, denna slag då, i den behov det behövdes då, om det var håriga och gropiga vägar. Och det gjorde att det var nog inte så förfärligt förnämligt att cykla eller att gå på dessa vägar när det var slag. Vi ser på vägen här borta hur det ser ut, det var under fenahanda. Men när de då körde med sina kördon så körde de ju ner slaggen och den krossas, och det märkvärdigt att kalk och sånt som fanns i slaggen, när det krossades så den nästan bandet, så det var som någon cementyta i alla fall, kan man säga, i själva hjulbanan där. Och de här vägarna här, om man tar och spetar upp här, så ska man finna skikt på skikt med sådana krossade slagg. Och det vart starka vägar utav det.
Jaha. Hur var det med kommunikationen där när du kom hit?
Ja, man hade ju inte annat än hästarna att köra med då på vintertid, och på sommartid så var det ju sjötrafiken. Malm och järn gick ju på sjötrafiken då ifrån slutet på april och så länge det var sjööppet. Och skulle man till stan så åkte man ju med båten. Och alla förnödenheter till affärerna, det kom till Näsviken och kom med båten. Mjöl och socker och salt och sill och strömming och allt möjligt. Det gick ju på båten, och det lastades, det lossades i pråmarna på järnvägsvagnarna. När de for ner med timmerfororna så passade de alltid på och tog dessa handelsvaror upp till Movikens handel, upp till Strömbacka handel. Strömbacka handel kom upp dit, så fick de hämta med sina hästar och köra det till affären. Och i Moviken här, det var ju järnvägen som nära, så där bar de in allting, håller på att säga, i magasinet där. Och om man skulle till läkare här, då var det ju ett annat än åka häst. Och skulle jag barnmorskan, så var det hämta henne med häst. Skulle man till stan, det var att åka häst. Och skulle man till stan, då skulle man första tåget klockan 6:30 i Delsbo. Då fick man fara 3,5 timme tidigare härifrån. Det tog 3,5 timme tidigare, så det var till klockan 2 på natten, äta frukost då. Och sätta sig i släden då, om det var 20 grader kallt eller om det regnade eller var snöglopp, eller det kunde vara bägge delarna på vintern. Och om man bestämde sig för att fara då, så var det ju en annan isväg, och så kom man igen på sista tåget kanske. Om man kom till stan så hade man ju alltid uträttningar hela dagen. Och då kom man till dels på tillbaka vid 9-tiden, kom sista tåget där. Och brukarna, både Strömbacka, Moviken och Edichfors, de hade en stall i Delsbo. Det var en bonde som upplät stallsutrymme för bolagets hästar. Och när det kom, det kunde komma på vintertid när det hämtade fora eller körde stångjärn, kunde det komma 6, 7, 8, 10 hästar. Men då hade han utrymme för det, och då körde bolagen, brukarna ner foder, så att Hedisfors hade foder för sina hästar, Strömbacka för sina hästar och Movik för sina hästar. Och då fick de vila där under vissa timmar, för att man kunde inte, ja, om man säger det, for till järnvägen så lossa stångjärn. Så tog det ju en tid att lossa det, och sen skulle hästen köra sig stallet och vila åtminstone 3 timmar innan den fick gå tillbaka. Och skulle man till läkaren, det var att åka häst. Och som sagt, det var lika både vinter och sommar om man inte skulle åka med båten. Och upp i tid fick man vara, och vilket man skulle åka båt eller häst.
Reste folk mycket in till stan till exempel?
Det gjorde nog på sommartid. Men då passade de på. Och på vintertid så for de väl inte gärna om de inte var tvungna. De måste ju ha kläder och skor. Underligt nog dessa enkla affärer här, så de sålde både skor och kläder. De fruarna kunde gå stå och prova en kappa här, och om inte den passade så kanske att de ringde till stan och fick en kappa i den och den färgen och den storleken och så vidare. De kanske tog hem kappor på konsignation, så att om det inte gick åt så fick de tillbaka. Och de hade till och med kostymer åt kararna här som de kunde prova ut och köpa. Men de hade väl uträttningar ändå till stan. Det var alltid roligt att komma till stan och alltid passade de väl på. Särskilt sommartid. När det var marknaden på hösten, då får de ju dit mangrand.
Jaha.
Och då kunde ju till och med tammen, ångaren tamm, få gå med promar till Näsviken för att de skulle få komma iväg. Om det var begravningar på sommartid så uppläts ju tammen här och promar, och de kunde få fraktas över till Bjuråker och till kyrkan. Även så vid konfirmationer. När föräldrarna följde med vid konfirmationen där så hade de i vanliga fall båten och promar. Och då lövade de promarna om det var till pingst, om det var tidig vår, så att det var något grönt att ta, så kunde de löva promen då. Och det var ju lätt för dem att komma iväg på det sättet. Annars så fick ju barnen som läste på prästen, de fick ju gå den här vägen då. Och hade väl en massa mässor också. Och bodde hos bönderna i Bjuråker, inackorderade där då. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, kanske fick gå hem på fredag. Och det försiggick då några månader på vintertid. Och då konfirmeras de på våren. Underligt nog så gjorde inte här. Vi säger att de prästerna har varit till Strömbacka och konfirmerat barnen här, läst med dem här. Så det var en som åkt fram och tillbaka per dag. Och så har barnen kunnat konfirmeras där. Men det gjordes första konfirmation i Strömbacka kapell. Den skedde 1934. Och det berodde nog inte på att vi restaurerade kyrkan. Jag var med i skolrådet, kyrkorådet, och vi byggde om kyrkan, restaurerade den 1934. Och då kunde de inte konfirmeras där, utan då gjorde prästen så att han cyklade upp till Strömbacka. Och så läste barnen i kapellet där. Och sen konfirmeras de där till midsommar. Och det var vår äldsta flicka, hon var med i den konfirmation. Och sedan fortsatte det många år konfirmation. Så vår andra flicka, hon konfirmeras också i Strömbacka. Och det var ju ofantligt bra, med tänk sig Frisbo och Sörjimma och Fönnebo och Moviken här och Strömbackaborna. Vad lätt det var att barnen var hemma då, så det var ju behändigt. Men det hade aldrig varit tal om det, de hade aldrig tänkt på det.
Nej. När vi talar om kommunikationer så här, hur var det med postgången till exempel?
Posten kom på den tiden när vi kom hit, 3 dagar i veckan. Den kom på måndag, onsdag och lördag. Och den gick ut ifrån Bjuråkers kyrka. Det var poststation där. Den kördes med häst ifrån dels till Bjuråkers kyrka. Där hade en poststation där. Och där delas posten upp till västra socknen här. Och det hämtas med hästar. Och den kördes med hästar till Moviken och Sömbacka. Den kom i vanliga fall klockan 10 på förmiddagen. Och det var en släde som var täckt, som de hade både gods, gick mycket paket på posten då, och brev och sånt där. Och då behandlas posten här då ifrån klockan 10 till klockan 1. Då återvänder den. Så då hade postfröken här uppe, det hade tid på sig då att sortera upp posten. Och lämna ut den då. Och ta emot ny post och skriva in och skicka iväg den då. Och det fortgick så här i många, många år att den kördes med häst. Men så småningom så blev det bil. Och så småningom blev det post varje dag. Men jag ska inte säga på rak arm vilket år det blev daglig post. Det kommer jag inte ihåg på rak arm, det har jag antecknat. Men då kom den klockan 10:30 då. Och gick ifrån Strömbacka klockan 1. Och den där postkörningen, det har nog pågått ifrån 1880-talet tror jag, om jag inte missminner mig. Och på Strömbacka fanns ju telefon endast på kontoret. Där fanns en växel med... Det var en liten växel jämte kassörn. Och då var det en ledning, endast en ledning ifrån Bjuråker. I Bjuråker, Frigesund, fanns en telefonstation. Och där satt en dam ifrån klockan 8 på morgonen till klockan 9 på kvällen. Var telefonen öppen. Och då fanns det en linje upp till Strömbacka. Ifrån Strömbacka växeln gick det en ledning till Handel. Och så gick det en upp till Furberg, skovaktaren. Och så gick det en till Fris på Handel. De hade en affär i Handel. Det var allsammans. Sedan...
Var det så när du kom hit alltså?
Ja, det var så när jag kom hit. Jo, det fanns även en ledning till Movikens Handel. Och kontoret där. Och det var genomgång på Handel och in till kontoret på herrgården där. Så att det var en signal till herrgården och två på Handel. Så om det var en signal då svarade vi, och var det två då var vi tysta. Och var det en då var de tysta. Men det var alltid en vev här. Så alltid uppe här på Handel. Och om det var två signaler, då slog de över här, tog samtalet. Om det var en signal, då brydde han sig inte om det, utan då gick det igenom för oss. Om vi ringde själva, då ringde vi en signal. Då kom vi till växeln i Frikesund. Och skulle jag till Handel, då fick jag ringa två själv.
Jaha.
I Strömbacka, där gick det på den där... växelbordet är in till herrgården också. Och så till Forsmässa Tisum. Och 1932 tror jag det var. Då var det en telefonstation på Strömbacka. Så då kunde vi få telefon. Då fick Fris på Handel egen telefon. Furberg fick en egen ledning. Och Handel i Moviken fick en särskild ledning, och arrendatorn här och alla som ville ha telefon då, så kunde de få det då själva. Och den telefonstationen, den pågick här till endast för 3-4 år sedan. Då lades den ner alldeles. Så då fick de gå på dels på direkt sedan. Posten här, de hade pengar till avlöningarna. Det var ju avlöning en gång i månaden när jag kom hit, men det var omlagt. Det var 14 dagar sedan. Och de hade stora summor pengar med sig ibland på posten. Men man hörde aldrig att de blev överfallna inte.
Ja, så.
Nej, jag hade ju sånt som det. Och det är underligt i alla fall. Tänk hur mycket pengar har gått härifrån Delsbo och till Strömmöka bruk.
Ja, det måste
och
jag
även till Hedisfors.
Apropå avlöningarna lite grann, kan du berätta om i vilken mån några naturaförmåner ingick i dem?
Det fanns två sorters arbetare. Ordinarie arbetare och extra arbetare. En ordinarie arbetare hade tillgång till koföda som bestod av 2 tunnland jord. Och då hade de ladugård som rymde.
Ja, just det. Du nämnde att det fanns extraordinarie arbetare.
Ja, vi kan säga att det fanns två slag utav arbetare. En grupp kallas för ordinarie arbetare och de andra extra arbetare. De ordinarie arbetarna, de hade en så kallad koföda. Och den bestod utav 2 tunnland jord. Och den sådde de och plöjde och odlade själva och skördade. Och så hade de tillgång till ladugårdsrum. Då hade plats för ett par kor. Men även om gris och kalv att slakta då, de brukar slakta en gris både höst och vår. De hade 25 öre mindre i kontant dagpenning. De var koföda. Och de andra hade 25 öre mera då kontant.
Fick man själv bestämma vilken sorts
ja,
arbetare?
Om det ville vara. Det berodde på om en person, om han var gift och ansåg att han ja, skulle klara sig lite bättre med att ha jord och ko. Och var intresserad av att ha kreatur. Det berodde alldeles på det.
Ja.
Och de som inte de kunde ha en hustru som var fullkomligt främmande för att mjölka en ko eller att ens ville gå ut på täkterna och slotta och så vidare. Då var de inte skickade för det och de begärde inte att få det heller. Men det hände ju ofta att det var de som var nygifta, unga pojkar som var intresserade. Kanske föräldrarna hade haft en koföda och de var med som barn och arbetat där. Både han själv och hustrun och då tyckte man att det var trevligt och ha det där arbetet och det var nog en god affär i alla fall. För att man hade ju mjölk, om de hade 2 kor och ställde in dem så hade ju mjölk kan man säga hela året. Så fostrade jag upp en kalv och slaktade den och sen en halvårsgris då och slaktade den då 2 gånger på året. Det var ju en väldig fördel. Men man förstår vilket arbete. De hade sitt arbete på dagen då i Masugn eller vad de nu gjorde. Och sen på kvällen skulle de sköta jordbruket och slotta och mjölka och valla korna till skogen på morgonen och ta hem dem på kvällen. Så det var inte bara inte.
Nej. Hade de några andra naturaförmåner? Ved till exempel?
De hade ved, det var så gott som fri. De betalade 67 öre kubikmetern för vanlig kastved framkörd på vedbacken.
Jaha.
Och de som var extra arbetare, de betalade något öre mera per kubikmetern då.
Mm.
Jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket det var. Sen hade de ju lyse här. De hade lyse här redan 1917 och det fick de ifrån lysmaskin i Masugn och då körde de en lysmaskin här. Det var före min tid och när jag kom hit också då körde den ifrån när det var mörkt på eftermiddagen vill säga. De behövde lyse till klockan 10. Då slog han igen. Då var det mörkt. Och de hade bara en 16-ljuslampa i köket till att börja med. Bara för att alla skulle få lyse då. Det gick enkla ledningar här. Så i det köket fanns det en 16-ljuslampa, men inte mer. Och så hade herrgården då en lampa i vardagsrummet.
Var det fritt, det lyset?
Nej, de betalade 6 kronor om året för en 16-ljuslampa. Och det gjorde de gärna.
Mm.
Detta pågick till 1922. När jag talade om den här sågningen här i Strömbacka, Movik, Nedisfors. Då byggdes en elektrisk ledning. Första sommaren jag var här, då byggdes en kraftstation i Hedvigsfors på 75 hästkrafter. Och då drogs en ledning över berget här mellan Hedvigsfors och hit ner till sågen. Och det sattes upp en transformator och så fick vi en elektrisk motor på 50 hästkrafter som drev sågen. Samtidigt byggdes lysledningarna ut här. När det var färdigt sågat så var ledningarna dragna här och då kunde de få en lampa i varje rum. Och vi till och med hade en ytterlampa också på sina ställen. Framförallt vid herrgårdarna. Så hade de där billiga veden där, så hade ju fri läkare. Om doktorn kom hit var 14:e dag så fick de besöka honom då gratis. Och om de for till doktor Bergström eller till doktorn, om de var sjuka, så var det bara att säga till att ja, min hustru är dålig, hon måste komma till doktorn imorgon. Och då var det tillhandahålla en häst då och en skjutskar. Och det kunde ju hända att det var någon mera kanske som var klen, så kanske ett par stycken kunde åka i samma skjuts då. Kanske någon gick och väntade på att var hängig och dålig och ville komma iväg men inte ville begära då. Det hände ibland. Det hade de gratis. Och sedan om de behövde barnmorskan, det hade ju också gratis att hämta henne. Kostade ingenting. Och på begravningar till exempel, det fick de ju alltid fria skjutsar.
Jaha.
Dels för kistan och dels om de var några stycken i familjen. Det kunde komma 5, 6, 7, 8, 10 hästar ibland till en begravning. Det var gratis det. Om de skulle fara till någon kyrklig högtid så fick de ju promen och de fick till och med vagnar ifrån Strömbacka och fri bromsning ner till sjön här då ibland. Ja. Till exempel vid en begravning eller vid en konfirmation. Och det kostade ingenting. Då fick de bromsande vagnar och då fick de på morgon sedan köra upp dessa vagnar med oxarna och med hästarna då tillbaka till Strömbacka. Det kostade ju pengar. Och även så personalen på båten, det kostade ju pengar, men det hade de den förmånen. Och det hände att de ville fara till stan på marknaden och det kunde båt och prån gå också.
Mm.
Och jag vet en gång det var så mycket om hit. Det var en flicka som hette Alma Hansson. Hon var förlovad med polisen i stan. Hon var med till stan. Och alla, då sa de det att alla kom hem utom Alma Hansson, för den tog polisen.
Ja. Det fanns ingen ordningsvakt eller någon dylikt här i Moviken Strömbacka?
Det var en kar i Strömbacka som hette Eriksson. Han var nog ordningsman, till exempel på midsommar när det var midsommardans och sådär, så var han ordningsman. Och för övrigt så utvecklades det så att vid midsommardanserna, så på senare år sedan jag kom hit, så var det egentligen fackföreningen eller socialdemokratiska ungdomsklubben som tog hand om danstillställning där uppe. De hade, de beställde musikkapell och som de avlönade, och de ordnade med tombolor och de sätter upp kaffestund, och de hade skjutbanor och sånt där. Det var en väldig rush på midsommar då. Och det gjorde det att då blev de ålagda att hålla vakter själva. För det första så fick landsfiskalen lov att lämna tillstånd. Och sedan utportionerade han poliserna i den mån de hade tillgång. Det var ju dans på fler ställen, så de allierade mellan olika platser och hade bilar då. Det blev ju bilar så småningom. Och det gjorde det att de fick svara för ordningsvakterna själva. Och de hade, en del hade polismans rättighet. Hade sin med under folkmössa. Sen hade ju nattvakter. När smedjan slog sen på lördag middag, så var det ju alltid farligt. Det var ju sot upp i tak, och det kunde vid sista smältan komma en gnista upp och ligga och pyra där, och kanske lugnt och stilla där, men så var det ändå dra och det kunde tända på och ta eld. Så det gjorde det att de hade alltid nattvakt som gick på lördagsnätterna, inte på söndagsnätterna. Och då fick den gå emellan smedjorna och titta in, och så fick den gå över bruket då. Och jag vet till och med långt tillbaka, det är före min tid, så hade de vid Hedisfors, vet jag särskilt, en som gick och blåste ett horn vissa klockslag på natten. Och han hette Varg förresten. Jag har till och med fotografi på den. Och jag har ett sånt där kopparrör har jag på museet i Iggesund. Det var liksom någon, jag vad ska jag kalla, något horn. Det var ett långt kopparrör med ett munstycke på. Det kunde de blåsa på ett visst ljud i. Och det skulle nattvakten ge sig till känna då vissa tider på dygnet.
Jaha.
Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om att de har haft det på Strömbacka. Det har jag aldrig hört talas om, så det ska jag inte säga att de har haft det. Men det kan ju hända att de hade det också. Och jag vet till och med, om inte här, men på andra bruk. Det kanske inte hör hit, men jag vet hemma, när jag var barn, så hade en nattvakt. Och han hade en klocka att ställa. Och så hade han en klocka där och en klocka österut, en västerut, en söder och norr. Och där skulle han vara klockan ett på natten och vrida den och den här. Och kanske om en timme på nästa och en timme på nästa och så vidare. Men så utvecklat nätverk har jag aldrig talat om att jag haft här. De där vakterna här under midsommarhelgen, de hade ju rätt att antasta om de var fulla och skicka dem i finkan, och gjorde också. Och det var ju ofta slagsmål. Och det var till och med knivskärningar. Och det var hårda bud ibland. Jag har varit med och skicka 3 skjutsar till läkaren midsommarsatt. Det bara nappa tag. Och jag var brandchef i 30 år. Vi hade en brandspruta där uppe och en brandkår som hade övningar allt ibland. Och vad jag var mest rädd för, det var elden. För att de var fulla, de kunde krypa in på sågen och lägga sig i ett virkeslider och på brädgården var som helst, och kanske ha en cigarett i mun och somna. Så man fick räkna med vad som helst. Men det gjorde det att jag kan säga att jag var alltid sista man på midsommarnatten, eller alla 3 nätterna. För att jag ville vara säker att det inte hände någonting. Jag vet en midsommarafton, så stod vi vid logen och fick se att det gick upp en rök i brädgården. Och vi sprang dit då, det var mitt under dansen. Då var det 2 flickor från Sundsvall, utav lätta gardet. Vi var där och det gick ner på brädgården. Där hade vi hyrde takspån, och det hade vi massor av sånt. Och då tog de takspån och gick in i brädgården och gjorde eld och in till stranden. Och de kände mig som kokade kaffe och kunde ha bränt upp hela brädgården.
Ja.
Så då var det fart på. Och en midsommarafton, då satt vi på vår veranda uppe i Strömbacka och drack kaffe vid andra främmande. Så började på att lukta brandrök. Och det var fler som kände det, och jag kunde inte förstå. Fick jag se bakom vårt uthus vid V-boden. Det gick upp en rök bakom där. Och vedbacken där fanns det spåner efter, från år till år efter vedhuggning och sånt där. När jag kom dit. Då hade de stökat till, då hade tagit dit tre stenar och så hade gjort en stor eld där. Tagit ved i min vedbod och kokat kaffe för fullt där.
Oj, oj, oj. Var du med om några riktiga eldsvådor någon gång? När det var hus
ja, smedjan brann upp den... andra mars 1930 och så brann den andra augusti 1937.
Mm-hmm.
Så den har byggt upp två gånger. Så nu har jag varit med på det alltid.
Mm.
Och så hade vi eld i Loksallet här en gång och vi hade några ladugårdar ute i byarna som brann här. Vi hade brandkåren då, det fick vi sköta själva med egen brandkår. Vi hade en brandspruta på jag vet inte vad det var, 3000 minutliter. Det var ganska bra och hade över 1000 meter slangar. Och det hade vi övningar, hade en sån där industribrandkår. Vi hade en 12 stycken.
Jaha.
Och vi hade övningar allt ibland och sprutan, den tog jag ut varje lördag middag och provade med vatten. För att den svog med elektrisk värme in och då kan man räkna med att det torkade till och inte fungerade. Men jag hade alltid ut den varje lördagsmiddag för att vara säker. Och vi hade... eld i en gård på bruket också som vi klarade. Men det största var ju smedjan.
Ja.
Och det brann upp vartenda dag. Och en gång så vet ingen människa hur elden kom till. Men den andra gången då låg det och pyrde så där som jag säger upp i takstolarna och tog eld där och det var gick väldigt fort.
Ja.
Det var som fnöske.
När vi talar om såna här otäcka saker skulle jag vilja fråga om olycksfallsfrekvensen var stor bland arbetarna.
Ja, givetvis det förekom ju ibland att de kunde både hugga sig och fällningar att de kom in under och även så på järnvägen och att i malmlossning att de kunde få malmstenar på armar och ben. Och vi hade ju på kontoret här i Moviken så hade vi ett skåp med medikamenter i och förbandsartiklar. I all enkelhet, men det var som ett första förband ändå som man kunde hjälpa dem. Och det förekom ju ofta att man fick ta hand om sådana små olycksfall och skicka dem till läkare sedan. Det fanns motsvarande på Strömbacka. Och det så småningom så... var kassören borta på en kurs och fick lära sig att sköta om förband. Lite mera doktorsaktigt, så att det kunde han göra ganska bra. Både armbrott och benbrott och sådär, spjällningar. Så det var ju bra. Men i Moviken här, det var ju utan mera enkel natur. Men det förekom både med slagsmål och olycksfall att vi... fick ta hand om dem. Jag vet en gång, det var en skärtorsdagsnatt, så var det en karl som blev illa tilltygad. Han hade varit i slagsmål och klott upp en eller ett par söken i Norrbo 7 år tidigare. Och det förekommer helt sin annat att det är de hatiska och då ska de betala. Det har varit lagens bud att det ska de betala om det blir nästa vecka eller nästa år. Det har ingen betydelse, men betala skulle det i alla fall. Och den här pojken, han heter Algot Hansson Öberg och han skulle väl stämplas ut den där kvällen då. De geta honom här som de säger och spåra honom och han smet in i Masung för att klara sig. Om han har gått in i Masung och visat upp sig där och det tar han om honom där, då hade det nog gått bra, men då var han så feg så ville han inte visa att han var rädd. Utan han kröp in under Masung och skulle med kännedom om gömcellen försöka att klara sig undan dem. Men då befanns det att den öppning han tänkte att tillgodogöra sig, det var igenspikad, så då blev han kvar i ett hörn. Och där tog de honom, det var flera stycken, med knivar och malmstenar i nästukar, misshandlade honom. Han hade 7 hål i huvudet och ett knivhugg som gick upp från hålfästet och genom hela pannan och ner till ögonlocket. Och 3 fingrar var avskurna. Och de kom in till oss i Moviken där på kontoret, klockan var 2 på natten där. Och det såg ju som man slaktat något djur där, så blödde han. Och vi fick ju tvätta ren honom och förbinda honom och skicka honom till läkare då på natten. Och det var Dr. Bergström som tog hand om det. Det tog han att komma ihåg. Och det var rena betalningen sen långt tillbaka. Den där mannen, han kom ju tillbaka och blev bra, men så fick han vad de kallar för sårfeber. Och hade hög feber, 40 grader, och var väldigt sjuk. Och det var samtidigt med en strejk. Och de ville inte hjälpa honom. Det var så att det var en bil i Hedisfors som skulle komma och skjutsa honom till läkare. Och han kom halva vägen och då tog det slut på bensin. Och då var vi ålagda att skicka bensin och möta bilen, men ingen ville göra det. Men så småningom så kunde vi övertala en som for med tigger lite bensin och mötte bilen, och så kom han och hämtade den här sjuka pojken och skickade han till Dr. Bergström. Och det var nog tur det, för att det har nog blivit dödsfall annars.
Mm.
Ja.
Du nämnde någonting här om strejk.
Ja.
Ni hade ju en stor strejk här på 20-talet.
Ja, det var 1922. Det var, de ville ha löneförhöjningar här och det var hårt emot hårt. Och Amarin var ju chef och han var inte så vidare glad åt att öka avlöningar, och det drog långt på tiden och gick flera månader här. Och det var ju inträffet på högsommaren, så att det var ju slottertid. Slottern i Hedvigsfors, och det var ju stort jordbruk, det var 375 tunnland öppen jord där, det var, och det var ett hundratal mjölkkor. Så det fodras ju mycket folk på den tiden, och hade inte de maskiner som nu inte. Och här i Moviken lika så, och Strömbacka. Och jag ska inte ägna mig åt Hedvigsfors och Strömbacka, men jag kan tala om Moviken här. Jag körde slottemaskin på nätterna och hälsade hö på dagarna. Och jag hade rättar Jonsson och masmästaren, heter Johannes Sjöholm. Och så hade jag rättarens dotter och ett par äldre fruntimmer, några gamla gubbar som var ungefär i pensionsåldern. De där var arbetsvilliga. Och de gick som strejkbrytare. Och det gjorde att vi klarade skörden, höskörden, galant. Och sen kom ju skörden på hösten, havre och korn och vad det var. Och här skaffade Amara Lindman en sån här självbindare. Och den kom sönderplockad i, inpackad i lådor. Och jag var ju ingen jordbrukare, jag varken körde hästar eller maskiner. Men nöden har ingen lag. Jag satt i rätta Jonsson, att han var sörlänning, han var 50 år rättare och var i rättare i sina unga år. Jag trodde han kunde sköta en skördemaskin. Jag sa att rätta Jonsson, montera denna maskin och ta hand om den och köra den. Men han såg med bägge händerna och sa att han kommer aldrig att ta sin hand vid den där. För det begrep han inte. Och inte jag heller. Men det är i alla fall så var det en hopsättningsförteckning på alla delar numrerade hopsättningsritningar. Och jag tog och plockade ihop maskinen. Och för den skulle sättas tre hästar och köras. Och hästarna kom och sillas för. Jag sa att rättaren, nu får ni åtminstone köra skördemaskinen. Nej, han gjorde inte det. Han hade aldrig suttit på en sån del och han kommer inte göra det heller. Och jag sa, ta i tummarna så ska jag köra. Ja. Och jag har lyckats montera skördemaskinen så att den fungerade. Så jag körde av ett stort skifte på en gång. Och det var tur det. Och sedan vi har utnyttjat denna skördemaskin så flyttas den över till Sönbacka. Och det var de mera kunniga, så att det kunde de klara det utan mig. Mm. Så att det fanns många möjligheter att man kom på skam ibland om man inte har velat försöka klara sig.
Ja.
Men den gången så klarade jag både skördemaskin och skörden.
Hur var stämningen här under den där strejken?
Ja, det var ju lite spänt här och folk de vandrade ju på dag och natt, höll på att säga. Och jag hade, jag var en ordningsvakt. Jag hade polismans rättigheter men jag hade inte polisbricka. Så jag hade rätt att ingripa här. Det var inga slagsmål och inga bombningar eller någonting som förekom. Och jag var ju alltid ute alla tider på dygnet. Jag hade en hund, en Doberman Pinscher, som var väldigt allvarlig och den hade jag alltid i koppel. Och de bar nog respekt för hunden om det inte gjorde för mig, så åtminstone för hunden. Så det gjorde det att om det var en samling så delade man alltid på sig när jag kom vilken tid som helst på dygnet. Utan att någon sa någonting. Och det är aldrig något hot gentemot mig eller något sabotage stort sett. Annat än en natt så ryckte de upp hela trädgården. Alla rotfrukter och bröt sönder äppelträna och tog äpplena. Och det var ju en enkel åtgärd. Det gjorde detsamma. Och likaså förrättaren. Jo, likadant åt honom. Det var ju hat förstås. Då skulle man ha ett straff som strejkbrytare då. Men det gjorde ju ingenting. Och så småningom så kom det överens. Så när vi kom fram till hösten i november, då var ju allting avklarat. Och då satte vi igång masugn i vanlig tid då.
Mm.
Så det gick ju nådigt av. Men det var ofta skogsildar på sommaren då. Det brann lite här och där. Och det var ju inte så farligt. Även en strejkbrytare måste ingripa om det var skogsbrand. Så att det fick man plocka ihop dem och det måste de tjänstgöra. Så det blev inga stora skogsheldar. Men det var nog den allmänna meningen att det var anlagda skogsbränder. Och jag vet nog också vem som var misstänkt för dessa anläggningar av eld. Men det ska vi inte tala om här.
Nej, det ska vi inte göra.
Men det var inga svåra tillbud.
Hur var förhållandet annars mellan arbetsledning och arbetare?
Jo då, det gick nog för sig. Det är ju klart att en arbetsledare har ju alltid sina duster med folk. På den tiden kan man ju vara lite kanske hårdare än du för tiden. Och kanske man kunde tvinga sig fram också om det var opposition i att att göra det arbete. Kan ju hända att en hade ett arbete som var bra och varit genom sjukdomsfall eller avflyttning så blev den överflyttad på ett annat arbete. Och det passade inte. Så det kunde hända att det kunde bli oenskap om det. Och ett arbete så är det ju olika ansvar hos människor. En del vill göra rätt för sig på den tiden och passa arbetstid och kunde vara flitig också. Och så fanns det sådana som andra förhållanden med. Och det kunde ju inte undvikas utan det vart ju kontakt med hårda bud ibland. Och jag kanske var den som inte gav efter i första hand inte utan man kunde ju ta storsläggan ibland då, kanske mer än nu för tiden. Och det kan ju hända att man inte var så väl sedd för det många gånger. Men det brydde jag mig inte om. Jag skötte mig och mitt. Och det jag hade ansvar, det hade jag ansvar, det ville jag sköta. Och allting fick ha sin övergång. Jag har aldrig hatat någon och om det gjort åt mig, det vet jag. Men var vi oense idag så hälsade vi upp varandra imorgon och så var det inte någon vidare med den saken.
Det var väl inte så strålande tider då på
Det var inte så
20-talet?
strålande tider. När jag kom hit då 1919, det var ju efter första världskriget. Ingen ville köpa stångjärn, ingen ville köpa tackjärn. Utan här låg det 3 årsblåster av tackjärn. Många, många, många tusen ton. Och stångjärnet, det fanns en del och ingen köpte det. Och det gjorde det att det blev indragningar på smidet. Och sen övertog ju Iggesund brukarna här. Och eftersom de hade förmåner sedan gammalt i rekonditionsskogar och oborätter som det heter, så fanns det vissa skyldigheter emot bruket att driva järnhantering här uppe.
Ja.
Både i masugnen och i smedjan där uppe, vallonsmedjan. Det där gjorde att det var tvång att de måste göra det. Men när Iggesund övertog Strömbacka så drogs det in på blåsningarna i hyttan. Hyttan gick ju varje år ett halvår ungefär, 7-8 månader. Men då var det uppehåll så att det var en blåsning så var det några års uppehåll emellan. Och när man då drev masugn så det var ju det väsentliga att man kunde tillverka vallontackjärn som vi hade i smedjans behov där uppe. Och det gjorde vi då. Då fick man planera det året före att kola så mycket träkol som man kunde få in på vintern till masugnen. Och så planeras det för inköpet av malmerna ifrån Dannemora för nästa års silation då. Och då gjorde vi så mycket vallontackjärn så det gick några år. Och om vi hann med en exporttackjärn då dessutom så gjorde vi det och det delas upp till försäljning när det passade. Jag sa att vi hade 3 årsblåster liggande här och det såldes till Japan en gång. Hartenna rör. Jag rensar rent här. Så att det behöver inte ligga med så länge. Och det påstods att de gjorde granater utav.
Vad hände med arbetarna här i Moviken när masugnen blåstes ner 1937?
Det var en mycket tråkig historia. Det var inte så vanligt då att som nu att bruken lades ner. Det var inte så roligt att få 40 masugnsarbetare friställda. Visserligen så var det inte enbart masugnsarbetare utan det fanns olika grupper bland dem som kunde olika arbeten. Jag nämnde om tidigare här att man hade ju skogsarbete, kolbehuggning, man hade reparation i Masung, man hade malmtransporter, man hade lågpersonal och man hade ju båtpersonal. Men alla kunde ju inte sättas på de arbetena på vintertid. Det var på vintertid som förlusten på arbetet visade sig. På sommaren gick det bra. Det gjorde det att många fick lov att pensioneras, till och med förtidspensioneras. Och de yngre så fick de gå till skogen och arbeta på vintern. Och en del som var duktiga masugnsarbetare och ville flytta till Iggesund, så gjorde de det. Och det förekom ju att långa tider arbeta där och bodde hemma. Då fick jag vara hem på lördagarna. Så på det sättet så kunde vi ju rida ut den sormen. Men det var inte roligt. Det var mycket, mycket sorg och ledsnad ibland de gamla här då, att förlora detta arbete.
Mm.
De kanske kunde svära både ve och förbannelse över Masugn, att de skulle arbeta på lördag och söndag och dag och natt. Men när Masugn stannade så var det inte så roligt inte, och det förstår vi, det förstår en var hur det skulle vara. Och så här långt upp i urskogarna, det var inte så lätt att komma och säga att nu slutar jag idag och flyttar imorgon och på ett annat arbete. Och på att säga att det fanns varken telefon eller någonting att tillgå, utan ja, man förstår själv hur det var. Och sedan när vi kom in i andra världskriget här, ja, även med efter första världskriget, så nämnde jag om tidigare att det var inte stora avsättningar för vallonjärnet inte. Och det gjorde det att smedjan gick inte hela åren, utan det gick periodvis där också. Det fanns ingen avsättning för det. Och efter andra världskriget så var utsikterna ändå sämre än efter första världskriget. Det var ingen alls förfrågan efter frågan på vallonsångjärn. Och vi kan säga det att kanske vallonsmide kunde ha gått den nu om det var efterfrågan på det. Det var ju en dyrbar tillverkning, men det var väl en god betalning för det också. Men man kan säga att vallonsmidet, det dog av sig själv.
Mm.
Träkålarna var ju dyra. När Iggesund övertog Strömbacka så var det en annan dimension på avverkningar, på massaved framförallt. Att de gick ner mer och mer i tumtalet. Och det gjorde det att vad som var avsett till kolved tidigare, som gick direkt till kolved, så gick de in på kolvedens dimensioner, så att de tog mycket av kolveden till massaved. Och det gjorde det att det var större och större rajonger för att få till kolved till mila. Och rajongen flyttas längre och längre bort för att få till kolmilerna, få till kolved. Vägarna har varit längre att köra in kolveden, och vägarna blir längre för att köra fram kolerna. Milkolen blir dyrbarare i arbetskostnad och framkörningar blir dyrare. Och ingen efterfrågan. Så jag kan säga det att det lades inte vallonsmidigt ner, att lades ner inte, utan det lade ner sig själv.
Hur gick det med arbetskraften då i Strömbacka?
Ja, det var ju många smeder som var gamla där, och då, som jag nämnde tidigare, så införde vi ju Lancashiresmidet. Och det finns ju flera sorts metoder, smidesmetoder, men själva processen, det är ju detsamma. Det är ju en oxidationsprocess inom järnhanteringen i härd, att smälta tackjärnet. Och man kan säga att det är samma arbete, fast det är andra metoder. Och det gjorde det att de som var vallonsmältare, de kunde vara lankaskiresmältare. Och det gjorde det att de äldre sattes till och så fick de lära upp några yngre. Så vi fick full besättning. Och de andra gamla, de pensionerades, men det var några som flyttade till Ligesund också. Till järnverket där och även så i Masugn och i valsverket. Så det var inte någon jämförbar fara med det som det Masugn lades ner inte. Det var nog övervinnligt.
Mm. Du nämnde förut någonting om att det har funnits lankaskir här där i Vargas medier.
Ja, det fanns redan 1908 här. Det har Karl Rand, som jag nämnde om, det har han berättat för mig. Han själv var lankaskiresmed 1908. Och det fanns en lankaskir här i Nederhammaren, i Mellanhammaren och Överhammaren. Och då smidde de periodvis där på sommartid, smidde de lankaskiresmide. Och de smältstyckena som gjordes då, de hade inte så stora påsättningar då. De smältstyckena gick med pråmar över till Iggesund och valsas ut där. Och då hade ju lankaskiret smid Iggesund förut där, som du vet. Och det var inte någon så förfärligt stor tillverkning utav lankaskiret. Utan det var i huvudsak vallon i alla smedjorna.
I mellansmedjan fanns det visst klensmide också, var
ja, det
så?
Ja, det kom till under min tid för att där klensmedjan är, det har alltid varit kvarn.
Jaha.
Det var kvarnstenar när jag kom hit, två stycken, och mjölnare som malde. Men 1930 när smedjan brann ner, då adapterade vi kvarn, vi landade kvarn och så byggde vi kraftstation där. Då byggde vi en tub ifrån Överhammar. Den tuben gick genom sump och ut genom väggen. Och en tub ner till kvarn där. Och då gjorde vi en kraftstation innan. Vi satte en elektrisk motor där på 67 hästar. Och den skötte lyset då på bruket. Och sedan på övre avdelningen, där gjorde vi klensmedja. Klensmedjan var tidigare i Mellanhammaren. Och när vi rev, jag har rivit Nederhammaren och jag har rivit Mellanhammaren. Och då var klensmedjan i ett hus separat. Det var klensmedjan. Och det hade rannarna arbetat där då. Men då när vi införde kraftstation och klensmedjan där, då la vi ner klensmedjan i Mellanhammaren och rev den också. Så det som sagt var det efter 1930 som den tillkom.
Mm.
Och 1900, det är lustigt, 1930 när vi skulle bygga kraftstation så ville jag bygga den längst ner vid Vassbosjön där och få ett. Det är ett vattenfall på 1602 meter, men det var bara 9 i Mellanhammaren. Och då räknade jag med att vi skulle få större kraftkälla där, men det var inte vederbörande med på. Men 1937 när smedjan brann, då byggde vi kraftstation ner vid Nederhammaren och drog tub dit. Och då fick vi en generator 150 hästkrafter. Det fördubblas ju. Mm. Så att då var vi framme vid den möjligheten. Och vi hade ju små motorer till vi hade elektrisk kraft i klensmedjan då i den här efter 1930 då. Det hade elektrisk motor som drev den. Vi hade ju elektriska motorer upp i smedjan till pumpar och lite av varje, så att vi kom ju att få det gott sen med elektrisk kraft då. Vi fick ytterbelysning och vi kunde öka ut lamporna i bostäderna och så vidare och så vidare. Så det var ju bara bra det.
Hur länge drevs industrin i Strömbacka med vattenkraft då? Till Hammar och så vidare?
Det var vattenhjul i alla hamrarna till 1918. Då slog de igen Nederhammaren och Mellanhammaren. Och så revs vattenhjulen ut för räckhamrarna i överhammaren. Och då satte man in lufthammare där för att räcka sångjärnet under. Den själva mumlingshammaren där man slog ihop smälterna, den drevs fortfarande med vattenhjul. Och det vattenhjulet med hjulstock, det finns kvar än i museet.
Så det användes ända till 53 då?
Det användes till 53.
Jaha.
Så det var full drift på. Och det var väl underhållet, så det var fullkomligt. Vi smidde ihop baronsmält, eller Lankaskidesmältran. Det vägde 165 kilo och det gick ju bra. Så att, kan jag säga, det var vattendrift ända till sista dagen.
Jaha.
Men när vi satt in Lankaskidehärdarna 44, då räckte inte vattenkraften till. Utan, och inte räckte den elektriska motorn på 150 hästkrafter, det räckte heller inte till för driften i smedjan då. Då drogs det elektriska ledningar ifrån Friggesund till Strömbacka, högspänningsledningar. Och då satte vi in en motor på 75 hästar i smedjan, och den motorn, den drev en stor blåsmaskin.
Ja.
Och på det sättet fick vi bläster till tre Lankaskidehärdar och vallonhärdarna som gick, de fick ifrån gamla blåsmaskin, och den står kvar där uppe ännu som museiföremål. Så vi hade och den drevs då med turbin. Vi hade en turbin som drev lufthamrarna, vi hade vattenhjul som drev mumlingshammaren, och vi hade en turbin som drev blåsmaskin. Och denna blåsmaskin, den lämnade bläster till vallonhärdarna. Och den stora motorn, som jag säger, på 75 hästar, den drev enbart fläkten för Lankaskidehärdarna.
Mm.
Och den fläkten, den såg kvar än, men motorn är borta.
Vad fanns det annars för arbetare i Strömbacka? Vi har talat om vallon och Lankaskidesmed och klensmed.
Det fanns ju personal till sågen. Det var en 8-10 man. Sågare, hjälpsågare, kantare, plankbärare, ribbskjutare och så vidare. Det fanns jordbruksarbetare.
Mm.
Vi hade 55 tunnland jordbruk där. Det fanns, när jag kom hit till Moviken, då hade 22 hästar i Strömbacka. Och vi hade 14 här nere i Moviken. Och jordbrukarna sköttes ju då enbart hästar som dragare. Det gjorde att de behövde ha så många hästar. Och då när det var tre smedjor också, så användes dessa 22 hästar inte enbart för jordbruket, utan mycket för industrin. Mycket körningar då fram och tillbaka när det var tre smedjor, tre vattenfall fram och tillbaka där, så att då hade användning för dem. Och på vintertid då körde de timmer med hästarna. Så fanns det flottleden som jag nämnde om, ifrån Länsjösjön genom Lingån och sjöarna, och timmeruppfodringen där, den började tidigt på våren. Och då var det, det kördes två skiftlag på 9 timmars skift, och det var 4 lastare vid timmerspelet, och så var det 4 bromsare på vagnarna, och så var det en lokförare, så var det två lokförare, och så var det två gubbar som reparerade järnvägen och hade en liten tralla och for efter järnvägen och rättade till om det var slipert byte och om det var några spikar som lossade, och om det var någon justering på höjning och sänkning på järnvägsrälserna och så vidare. Så att Det olika sorts arbetare hade vi då, och så var det jordbruket då. Annars så var det ju ingen annan gren utav arbete där inte. Och på vintertiden framförallt då, när inte smedjan gick eller om det var några folk över, så fick de gå till skogen och hugga timmer.
Fanns det något speciellt arbete för gamla? Så de kunde gå kvar och hålla
Ja,
på?
det kan jag säga. De kanske transporteras på jordbruket.
Jaha.
Det var nog överhuvudtaget gammalt folk där. Det var ju så stora. Jag ska säga att under Amra Rinnmans tid, folk hade inte så mycket betalt. Men han var mån om att alla skulle arbeta. Han ville inte att någon skulle gå arbetslös. Och jag vet under min tid, det var ont om arbete. Jag vet när vi satte två karlar på en häst. Kanske inte behövdes. Men för att undvika att säga när 10 fick arbete att den äldste skulle gå hem. Det var känsligt. Så fick man ordna på något sätt att de var två på hästen. De hade inte mycket betalt. Men han ville att alla skulle arbeta. Och det var en god sak det.
Hur tycker du i allmänt sett att folk hade det ekonomiskt, de som arbetade där uppe och i Moviken också?
Ja, jag var ju van andra förhållanden när jag kom från Ramnäsbruk. Det var ju mycket välbärgat folk där. De tjänade ju pengar där och de var nog välklädda och kanske hade bättre bostäder också. Det fanns ju bättre och sämre här också. Och det finns ju på ett bruk med en massa med folk så finns det ju olika människor. De brukar tala om folk som bärgar sig och folk som inte bärgar sig. Du känner igen uttrycket.
Ja då.
Det finns flitiga människor och som är om sig och rädda om sin ekonomi och kan ordna och ställa för sig inom familjen. Och det fanns ju familjer som kanske hade gått sent. De kunde vara få i familjen. Familjen var inte stor, kanske ett par, tre barn, men det kunde finnas en familj som var 7, 8 barn. Och det kunde till och med vara en sjukdom som var ständig gäst i huset också. Och den sjukdom, det drar ju alltid ner en familj. Och så fanns det ju sådana som inte kunde sköta sin ekonomi. Om de också gick i den mest avlönade arbetet. Så inte ska jag säga att det var så hävligt inte.
Det var det inte.
Nej, det var det inte. Det kan jag inte säga. Det fanns nog en viss form utav, om jag ska säga, fattigdom. Men det fanns, de brukar säga att folk bärger sig och de bärger sig dåligt. Jag kan säga att det var inte så strålande inte. Det var det inte.
Vilket
Det säger
arbete?
jag som arbetsledare.
Ja. Vilket arbete gav den högsta förtjänsten?
Givetvis, det var smederna och masugnsarbetarna.
Jaha.
Och de som flottade på järnvägen här och transporterade timret, de som var bromsare och även som lokförare. Och även de som transporterade malmen då. Lossare i Näsviken och även så här. De hade ju tonavlöningar och de tjänade ju största pengarna. Och de i jordbruket, det var ju sämre. Men inte var det så fett inte.
Var det något arbete som ansågs stå högre i social rang än något annat? Som ansågs finare eller?
Det ska jag väl inte säga att det var. Utan masugnsarbete, det var ju enahanda. Det var ju skillnad i avlöning per ton på de olika platserna i Masugn.
Jaha.
Så att en del arbeten det kunde anses för att vara enklare och betalades mindre. Och i smedjan så kan man ju säga att de som var utlärda smeder, skickliga smeder, de hade ju sin tonlön, sen var det ju hjälpkarlar där. De kallas för Sven. Det var mästare och Sven vid varje härd. Och så var det en kolskjutare. Och så var det järnsynare. Och så vidare. Och de som var räcksmeder och de som var väldare, de hade ju olika tonlön allihop. Men det var ju naturligtvis de mest avlönade arbetsförtjänsterna, så var det ju i smidet och masugnsarbetet
Jaha.
alla gånger. Jordbruket var alltid sämre. Och i skogen, det kan jag säga att det berodde nog, var ganska individuellt på den som arbetade. Det tarvade kraftiga karlar och skicklighet inom skogsarbete också. Och de kanske inte orkar så mycket. Om vi tänker oss när det var slut på masugnsarbetet och smider lades ner, och även perioder som inte smedjan gick utan de skulle arbeta i skogen, så förstår man det att de var vana att på vintertid stå vid härden. Kanske hade bara skjortan och strumpor på sig. Och när de sen vart arbetslösa periodvis, kanske vid vattenbrist eller på grund av att man inte kunde få sälja, och de kom till skogen, så hade de dåliga beredskaper. Det skulle vara redskap, det skulle vara barkjärn, det skulle vara yxor, det skulle vara sågar. Och de skulle ha matkärl som passade för skogen, de skulle hålla sig maten själva och så vidare. De skulle ha sängkläder. Och en smed som kanske var i 50-årsåldern och aldrig var i skogen, så var det inte så roligt att gå till skogen och arbeta inte. Och det förstår man att det kunde ju inte en dagpenning gå upp i samma höjd som en som är van skogsarbetare.
Nej.
Det var ju inte möjligt med den ovana skogsarbetaren. Vi hade en smed, han hette Palm. Han Palm, han var förresten, han var farbror till fru Bodin.
Jaha.
Han heter Karl Johan Palm. Den mest ärliga och arbetsamma och finaste och snällaste karl man kan tänka sig, även fru Brodins far. Han heter Per-Olof Palm. Det var ärliga och fina gubbar och duktiga smeder. Och Palm, han Per-Olof Palm, nej, Karl Johan Palm, han hade alltid bråttom. På gamla dagar så var han gårdskarl hemma hos oss och flera på bruket där. I alla fall, han skulle på skogsarbete. Han var utanför bruket där och högg massa ved, och den skulle barkas. Och då kom skogvaktaren dit, och han har inte barkat. Han har inte barkat massa veden. Han har bara sovat och lagt upp den. Och då sa skogvaktaren åt honom att Palm är alldeles svungen, och han passade honom en morgon när klockan var 7 när han gick till arbetet. Han sa att Palm är alldeles svungen att barka massa ved, sa han. Har rakt inte tid, sa han. Och så gick han. Har rakt inte tid.
Hur tycker du att folks mentalitet var i allmänhet? Var de godmodiga sådär?
Hur sa de?
Mentaliteten på arbetarna, du säger att det var fattigt kanske i allmänhet. Var de bittra över det eller var de godmodiga och...
Nej, det ska jag inte säga när jag kom hit. Nu, när jag kom hit i samma veva så började de på att röra på sig som fackföreningsmedlemmar. De hade agitatorer som for här och och intervjua dem, och det skrevs i tidningarna, alltså man, inte fördelaktigt, och de påverkar de här, så att då bildades fackföreningar, och jag tror de, det var väl bildade när jag kom hit, och då började de ju på att röra på sig, och naturligtvis så i samband med det så var det ju klagomål och så vidare. Men att de var någon riktigt hat, det tror jag inte att jag kunde skönja, inte. Det tror jag inte, att de var rent hatiska.
Jag tänkte fråga hur det var med bostadsstandarden i arbetarhemmen, både här i Moviken och i Strömbacka.
Det var ju enbart ett rum och kök på den tiden.
Jaha.
Och det fanns ju även enrumslägenheter. Och de som var mindre familjer, de fick ju nöja sig med ett rum. Och det hände sig att ungdomar gifte sig. Och det var nog här som, jag får säga, i forna tider, att de fick lov att vända sig till ledningen och tala om att de tänkte och ville gifta sig, och att de då skulle få husrum naturligtvis. Och det var ont om husrum här, som jag kan med, det har alltid varit. Och det gjorde att i vissa fall så fick de nygifta kanske bo hemma hos svärföräldrarna. Och då kanske hade några barn själva, och kanske hade ett barn inte de gifte sig, och kunde snart bli ett till, och det kunde ju inte vara så rymligt inte. Och inte var de så förfärligt stora heller, lägenheter. Det är nog en del bostäder uppe som var större rum, som var byggda på 1900-talet, som var större ytor på. Men det finns även små smedstugor där uppe. Det finns några kvar. Det är Knut Leijström bor, det är Jonas Persson bor, det är Smednerand bor i Masbo, och det är fru Konrad Wallström bor. Det är också en sån där smedstuga, fast det var två familjer. Det här är en masugnsarbetarbostad, likadant här. Och det fanns en här nere, och det fanns flera bort igenom här som var säga, en familj eller två. Och sådana små stugor, det var ju idealiskt. Och i vanliga fall så var de byggda lite utanför bruket i anknytning till kofödan. Så de här husen här borta, det här och det här, det hade sina kofödor nedanför här allesammans. Gentemot den där, på andra sidan vägen, där var ladugården för de bägge familjerna. Ladugården för den här låg på andra sidan, den fick jag bort här för ett par år sedan.
Jaha.
Och nästa i kroken här, den red jag väl i fjol. Den hade sin ladugård alldeles intill där, och så är den längre kvar i kroken här nere, den är ladugården kvar, och så vidare. Så att de var ju eftersökta, de här som var, de bodde ensamma, det var ju skillnader. Men på Strömbacka, och även så framme, vi säger vit kasern här framme, det var fyra rum- och kökslägenheter ner till, och så var det en rumslägenhet då på, och det bodde ungkarlar. Det kunde vara pojkar som var uppväxta i familjen, det var storfamilj, pojkarna växte till, vart 20-åringar och hade ett arbete i Masung som en gift person, och då kunde de begära att de ville ha ett rum för sig själva, då fick de dem det fanns. Och det kan ju hända att han gifte sig sedan, bodde kvar där kanske på ett år och flera. Hör man sig tala om varmbonat och så där, det var ju timrade hus i allmänhet, och de flesta husna så hade nog blivit varmbonade på 1900-talet, kanske efter ett stycke in på 1900-talet. Genom att det kläddes med papp, utvändigt diktas och brevkläddes sedan. Och det gjorde mycket till. Och många bostäder, ska jag tala om, sådana här enkla, de var byggda utan undergolv. Utan det var stubb till undergolv. Så att det gick upp ända i undergolvåsarna. Upp i undergolvet gick stubben eller sågspån eller sand och kolstubb, sand och sågspån. Och det kan ju hända, förr i tiden det är hygien på brukarna, det var ju sån där dass och det var sophögar överallt. Och det var otänkt med råttor. Och råttorna kunde på vintertid bygga åt sig under bostäderna och bo där. Och då förstår man det att när de huserade under bostäderna så kunde de göra långa kanaler. Och det gjorde det att det var luftgluggar. Men det var dravigt och kyligt i sådana. Det var nog ofta förekom golvdrag i de där gamla bostäderna. Men det var mycket eftersökta, de där små bostäderna. Och du vet precis hur de är indelade, de här där Leijström bor till exempel. Den är ombyggd nu. Men när Rand, Klensmeden, den är ograverad som den har varit kanske 100 år. Det är ju en liten förstuga och en liten kammare till höger innanför dörren. Och sen är det stort kök som går tvärs över hela huset. Och en liten avdelad kammare till. Och det är egentligen gamla typen på smedbostäder och masugnsarbetarbostäder. Men det gick de in för även i Strömbacka att bygga några stora hus. Så då sitter de stora långa längorna där med många lägenheter i. Och det finns en som är byggd 1920. Den senast byggda bostaden i Moviken här, den byggde jag första sommaren jag var här 1919. Och den ligger här in till skolan. Och då 8-timmarslagen var jannalkande. Och det föreskrevs ju att det skulle vara två rum och kök. Och då fick vi order utav Amara Lindman att i den mån det byggdes nya bostäder så skulle det vara två rum och kök. Så den bostaden, den finns det två lägenheter om två rum och kök. Den ligger på nedsidan, det är när man kommer fram till skolan härifrån.
Ja.
Och i Strömbäcka finns det en nybygg som är mitt emot det stora magasinet.
Ja.
I närheten av det gamla, utan den nya affären där. Det är också byggt på samma sätt, två rum och kök. Och sedan var det nog någon bostad som man kunde ändra om till två rum och kök. Det minns jag inte så noga nu, men det gjorde vi nog i den mån det gick. I alla fall var det ett rum och kök.
Jaha.
Och det var nog ganska sparsamt med reparationerna. Jag vet att gömmorna kom ofta och frågade om de inte kunde få lite tapeter. Skulle sätta upp dem själva. Om de kunde få lite krita, så skulle de krita taket själva. Då hade en pall och så gjorde de krita då i en pytt och så kritade taket själva. Det var inte sagt att det var papp i taket utan det var sån här lockbräder. Kanske senare tiders byggnad under 1890-talet att det var så kallade baseringsbräder, den pärlspont de kallar. Och då kritade de, men det kunde ju hända att i bostäderna de kanske kokade vatten i stora kopparkittlar och tvättade inomhus på vintertid barnkläder och så där. Var det fuktighet i takerna och då lossade kalken och då föll den ner stora flak och då var det såna där mörka partier. Ja, och då kunde de få materialer och så låna en kalk på och så kalkade de själva. Och så kunde de få tapeter. Och om jag inte missminner mig så fick de ofta till ett tapetrullpris 25 öre. Och då tapetserade de själva. Och då kanske nästa midsommar och duktiga hustrar så kunde de få några sådana rullar och tapetserade dem igen. För att ett hus eller ett, ett, en lägenhet där det var 7-8 personer, vilken matos det blev och fett och såg sig på väggarna. De slaktade och kokade slaktmat och de kokade mat och hela året. De såg sig på väggarna och det kunde bli fettfläckar och annat och så vidare. Och så sotiga kläder och damm. Så det är inte så underligt att det här var tapetsering. Jag vet när man gjorde större reparationer så kunde det vara 5-6 olika lager av tapeter. Men det var de i allmänhet belåtna med att få tillgång till tapeter och tapetsera. Det tyckte de var bra. Och så hände det att man fick lägga nya golv, det var slitna, eller man kunde få tänka sig om det var undergolv att lägga om golvet och fylla på med mera fyllning där. Och taken, det var ju i allmänhet takspån. Det tillverkar man själva utav timmer från skogen. Och det kunde ju hända att de blev gamla och mossbelupna och det kunde till och med bli takdropp. Och det kunde ju till och med gå in i taket. Om det var papp så var det ju fula fläckar i pappen. Där det fanns papptak och även i andra tak också. Sånt var man ju skyldig att se till, för det skadade ju inte enbart innertaket utan det skadade ju fyllningen och hela konstruktion. Men på senare år så gjordes det ganska mycket för bostäderna. Jag vet då under krigsåren här och efteråt, det var goda tider. Vi la ju ner på arrendatorbostäderna 30-35 tusen kronor på att reparera arrendegårdar och vatten och avlopp. Och det fanns elektrisk kraft, de var hydroforer och kunde sätta ner hydroforer i brunnarna, hade brunnar och pumpa upp och gjorde avlopp också åt dem och modernisera och byggde dyrbara ladugårdar. Jag vet vi byggde stora ladugårdar som kostade 65 000 kronor av cement och stora höskullar med elektriska höhissar och så vidare. Och cementbord och cementkolv där. Och de hade mjölkkammare. Och det såg att till och med så fick bolaget, istället för att reparera en ladugård när de byggde en sån ny, så kunde de betala ända till 12 000 kronor i skatt till staten. I plikt då för att de skulle bygga en ny ladugård. Och det byggdes många sådana ladugårdar nu som står öde och tom. Och doktor Somla, han var mycket mån om att han var mån om skogsarbetarna och mån om dem, och han ville att de skulle ha riktiga ladugårdar och riktiga bostäder. Det kostar så mycket pengar där. Och när vi har gått igenom flertalet utav arrendebosällena där, så fick vi oss på brukerna. Och det repareras alldeles kolossalt på brukerna. I Strömbacka till exempel, om vi säger att bruket är anlagt 1752. Och vi säger att 1949 börjar vi på att göra undersökningar. När man far ifrån Moviken i Strömbacka och far igenom grinsöksportarna där på vänstra hand uppe i berget, där sökte vi vatten 1949. Vi hade en firma som borrade och sökte ut vatten där, och det fick vi vatten tillgång där för hela bruket. Och det byggdes en brunn 1949 och 50. Med stora anläggningar där och pumpsystem. Och 1950 grävde vi vatten och avlopp över hela bruket kilometervis. Och sedan när detta var gjort, sen kunde vi börja och modernisera bostäderna på bruket. Men det var ingen idé att göra det, sätta in vatten och avlopp när det inte fanns tillgång till vatten och inte tillgång till avlopp. Det fanns en nere i smedjan. Har du varit inne i museet där uppe?
Nej,
det finns någonting som heter vädur, en, kan man säga, en evighetsmaskin. Den enda i den vägen som jag kan betrakta som Evers maskin kallas för vädur. Jag har gjort en modell som står på Strömbäcka kontor. Vi kan titta på den där så kan vi berätta lite om den. Det fanns en sån i hjulbäcken inne i smedjan. Den stod kvar än. Och det var övertryck ifrån vattenytan ner i den. Och den pumpade vatten upp i en bassäng. Upp i ladugården på Strömbäcka. En stor bassäng där. Och därifrån gick det tryckvatten till ladugården och till stallet, till herrgården, till affären, till min bostad och till kassörsbostaden. Men inte till kontoret. Det var sjövatten. Och sjövatten var ju inte, det kokade mat och det hade inget annat, men i vanliga fall så fanns det brunnar på bruket och där tog de sitt dricksvatten och att laga matet av. Det var den enda vattentillgång de hade och det fortgick. Jag tror att den där väduren kom till någonting på 70-80-talet på Strömbacka och den stod där nere och den gick både dag och natt, år ut år in och pumpade vatten och var sällan någon reparation och tillsyn på den. Och då fanns det vatten uppe i denna bassäng som var en 3-4 kubikmeter rymd den. Och det hade man att tillgång till det då. Men källvatten det fick man ta ifrån brunnar, pumpa upp. Jag vet när Falta Brolin kom till Strömbäcka, det var 1923 på hösten. Han som var skogschef på Gisund förut och blev förvaltare på Strömbäcka. Då skulle han ha badrum i herrgården. Det har ju inte funnits förr i tiden. Och det inredde vi ett badrum där med en sån där vattenvärmare. En vattenvärmare med koppar slinga inuti och hela systemet var en kopparkokare. Och då gick det en spiralformig kopparslinga inuti och så hade man vatten i denna kopparkokare. Och då gick elden igenom denna kopparrörslinga och värmde vattnet. Kokade vatten på så sätt. Jag kan inte veta, det var 60-70 liter den där. Och den var inkopplad på väduren direkt. Allting var ju inkopplad på väduren. Och även den här apparaten. Och ingen förstod sig på. Det var montörer som kopplade på den där. Jag hade inte reda på hur den fungerade och hade inte med det att göra. Men i alla fall, det hände sig en gång att den där väduren blev fel på. Så istället för att han pumpade så pumpade han tillbaka. Och det blev vakuum i alla ledningar. Och den här apparaten här, det blev vakuum i den. Och den plattade ihop sig som en säck med en explosion så att Navarre skott av laddning var på Strömbäcka. För Falta Brolin satt i rummet in till och läste tidning och han håller på att dö av försäkelsen. Och när vi kom in där, han sa att själva fana i herrgården, sa han. Jag går inte dit, sa han. Och när vi kom då hängde den där varmvattenbehållaren upp i taket där på ledningen. Om det var eld i den så hade det kunnat ha eld i huset också, men det var inte eld i den då inte. Och ingen vågade gå dit, men jag gick in och tittade och jag sa, jag kan förstå att det är någon explosion i den där pannan där. Och jag kom underfund med vad det var för någonting. Jag skaffade en ny, men så skaffade jag en bakom en tid och satte i den. Sen hände inte mera. Det var oförståndet för den som monterade att jo, den där vattentillgången där, det fanns på ner uppräkningsständer. För övrigt så fick de pumpa vatten då till sina laggårdar och till sina bostäder. Bära ifrån sjön och pumpa upp förresten. Och de hade ju tvättstugor där. En små tvättstugor med sådana här järnpannor som kanske gick ett par hundra liter. Då fick de bära vatten då in i tvättstugorna där. Och där kokade vatten. Och där bykade de då. Och hängde ju kläder på sommaren. Och på vintertid så hade de alltid några vindar i bostäderna som de kunde sätta upp klädstreck och torka där då. Och där bryggde de ju dricka också, smederna. Det gjorde de i de där pannorna, bryggde svavdricka i den. Och så hade de bagarstuga. Hade halva huset var bagarstuga, där hade de den ställningen i taket med spett och baka hårt bröd och paltbröd och hängde upp i taket där. Och hade stora bord som de bakade på då, tråg och kanske bakade till en halv säck eller en hel säck då. Och gjorde i degen som de sa, och sen när det jäste så kavlade de ut den och måttade till den som där brödkaka och naggade den som du vet då. Och inne i en sån där öppen eld där och eldgaserna gick över själva de här elplattorna som de la brödet på då. Och så hängde på brödkakan där. Så när det var färdigt så hängde upp det i taket och det fick torka där då. Och när de slaktade på hösten då bakade de alltid blodpalt. Och då bakade de paltkakor. Och de hängde också på spett och torkade på det viset där. Det var ju hårda som sten. Det slog ju sönder och kokade palt och sås till och fläsk. Det var ju en mycket, mycket vanlig rätt inom familjerna. Och beträffande nöjen, inte tala om det, så de var ju inte så stora. De kunde ju dansa i bagarstugan på lördagskvällarna. Och då kanske de hade en sån där hemstöpt talg, ljus kanske, eller stod på en skåp eller någonting på väggen där, och då satt den med ett enradigt dragspel, det kanske en hade en liten fiol och så dansade de där och så att dammet stod kring dem, de såg inte varandra en gång. Och då kanske han kunde få 25 öre drickspengar för att han spelade på kvällen. På sommaren kunde de vara på Stora Bron och dansa vid smedjarna. Där kunde de dansa där. Och på söndagskvällarna när de drog på smedjan så var det ju fönster på gavlen mot dammbron där. Och det var en mycket vanlig företeelse att gumman och fästmör gick och tittade på gubben när han smidde, eller på fästmannen när han räckte sångjärn och så vidare och kunde roa sig med det. Och för övrigt så hade de inte så stora nöjen, utan jag vet inte om det var nöje alls. Det var ett skjutbana där någonting i början på 1900-talet. De hade en skjutbana, låg ifrån brukssidan vid södra änden på Brukssjön, nej på Masbosjön uppe i berget där. Och i och med detsamma de fick den så hade de nog en del skyttefester som de kallade, men de hade skjuttävlingar och då kunde de ha sådana här kaffestånd och kanske tombolor och skyttetävlingar, och de fick pris åt Amra Lindman och åt bolaget och de tävlade där och det var en festtillställning. Och jag vet att de hade en dansbana nere i hagen, kallad på Hästhagen, och där dansade också och kom på lördagskvällarna och ha lite nöje där. Och sedan bildade de en godtemplar loge någonting på 80-talet, och den har de sina sammanträden i gamla skolan. Och det finns en diplom nu och vilka som bildar den. Och det var nog mycket subri bland smeder och smedrängar på den tiden. Men de liksom skapade om ungdomen, så de fick en väldigt god tillslutning till godtemplarlogen där. Och det hade de festinställningar. Jag tror till och med att de utflykte på sjön här med promar och båt. Bara för att roa dem.
Var den aktiv när ni kom till Strömbacka fortfarande?
Det var före min tid.
Jaha.
Skjutbanan fanns nog och gevärerna. Men det var inga tävlingar sedan jag kom dit.
Och IOGT som vi talade om nu.
Vad sa du?
IOGT, var det en aktiv?
IOGT, den är ju kvar fortfarande.
Ja.
Den var ganska effektiv då. Och det var många medlemmar i IOGT när jag kom hit.
Jaha.
Det var visst, de hade ju sina församlingar. De hade pingströrelsen och de hade missionsvännerna. Och de hade då baptistförsamling. Och i vanliga fall så sina kolportörer och sina bönestunder, det hade de i köket. Kanske när Anderssons ikväll och nästa gång när Petterssons och när Johanssons. Då hade de små lova såna här bockar och plankor som de flyttade från gård till gård. Då ställde de in dem då och då satt de i radvis där då, och en som läste bibel då höll andaktsstunder då i köket. Och det var nog mycket, många urspelare som var med där och följde spektakel. Och nu så åt ju alla, håller jag på att säga, som hästar. Och det var nog när de avslutade så var det nog för husmor att ta till skyffel och sopborsten och sopa ut ett kilo snus.
Mm-hmm.
Som de har lagt ut av det då under tiden då när de hade bönemöten. De har en församling där uppe, det heter Ebenezer. De har en lokal som heter Ebenezerförsamlingen. Och det huset, det har de fått sedan jag kom hit. Det fick de köpa. Det var en gammal änkbostad. Ett långt smalt hus. Och det var det små enrumslägenheter som gamla smedänkor bodde. På gamla dagar. Det var inte de fattigård. Utan de bodde där. Hade fri vedbrand. Och det var inte elektriskt lys på den tiden. Och så hade de gratial. För alla som blev pensionerade, de fick gratial, de fick 200 kronor i pension om året. Och det betalas månadsvis med 16 kronor och 67 öre om de levde bägge två. Och gamla som hade koföder, så fick de i vanliga fall så långt framåt som sen jag kom dit och förvaltade Brolin, så fick de ha dem kvar. När de sökte folkpension då, vet, folkpension kom till någonting på 1913 och då fick de söka det. Det brukar Fanta Brolin hjälpa dem med, att söka folkpension. Och det skulle tas upp alla förmåner de hade. Och det skulle stå att de hade fria husrum. Och det skulle stå att de betalade så mycket för veden. Det skulle stå att de hade koföda. Och jag vet ibland jag sa att Fanta Brolin att ge tusan ju och nämna om kofödan där, utan låt det vara. Men det skulle tas upp, för att då räknas det förmånerna att ta på folkpension på den tiden. Det var inte så mycket. Men de fick som förmån ha fria husum kvar och så länge de levde. Och så länge de orkade ha kofödan. Och jag vet till och med att sedan de inte kunde odla den själva, sköta den, så kunde de hyra ut den, lägga bort den till en annan som hade sin koföda låg in till, som fick mera då, kanske ha tre kor, fick en annans ladugård, och då kunde de köpa mjölk eller få någonting i natura istället då som ersättning, för att de överlät kofödan till grannen då, och det var ju bra för dem.
Mm.
Det här godtemplarna, de hade ofta fester. Och de hade nog utflykter till andra platser också. Här i uppe i Länsjö, det kanske ingen har talat om för det. Där fanns det en person, han är född där, han heter Bergström. Han har bildat godtemplarlogen inom Sverige. Och det var en framstående man. Och han kom till Amerika som den verkliga nykteresmannen. Och inom parentes så slutade han i alla fall som krögare i Amerika.
Jaså.
Och efter hans död, jag tror det var någonting på 1927 eller 28, så var det hans 100-års födelsedag. Och då hade godtemplarna här i den här kretsen här samlat till en minnessten. Och den stenen sattes upp under stora högtidligheter just på den tomten där bostaden så att han var född. Så den sten stod kvar uppe i Länsjö här och det var stora högtidligheter han hyllades där. Men den mannen han har gjort mycket för godtemplarna i Sverige och även i utlandet. Och som sagt var han slutade som krögare i Amerika. Det är ett underligt slut. Det finns en bok skriven om honom. Har ingen nämnt om det här?
Hur sa du?
Har ingen nämnt om det?
Nej.
Inte.
De som var med i godtemplarna och de som inte var med, tror du att det var, eller var det på din tid några motsättningar mellan dem?
Tror jag inte.
Det var det
Nej,
inte.
tror jag inte. Nej då. Jag tror att de respekteras. Och det hände ju att många gick ur och de tog sig någon hutt på sidan där i smyg kanske en eller flera när de blev upptäckta. Och det förekom ju, men det fanns ju förlåtelse även inom det området och de kunde komma tillbaka.
Ja.
Och det var ju olika ivrare på det där området. Men godtemplarna överhuvudtaget vid alla bruk forum dags, de har gjort mycket, mycket gott. Det är nog känt och erkänt det. Så det ska man inte klampa på. Och de här friförsamlingarna de hade, då tror jag att de mera nonchalerade de som var pingsvänner och religiösa som hade läggning för det. De var nog mera kanske hånade än godtemplare. Och det var ju individuellt det också. Det berodde på vad hut folk hade i sig. Det vet ju att förr i tiden så de kunde ta sig till med vad som helst. Men jag tror att godtemplarna respekterades mer än de här friförsamlingarna.
Jaha.
De drev med dem.
Mm.
Nu finns nog bara pingstvännerna kvar på Sömbäcka, de har sin lokalitet där, men det är inte många som finns kvar utav dem. Och bland godtemplarna så är det nog bara rannarna och Wahlqvist då, om du har träffat honom. Det är bara några få, så att den är nog på utdöende den också här.
Jaha.
Och de yngre de har så mycket annat att ägna sig åt, de har sina bilar och de har så mycket annat så de ägnar sig inte åt sånt där numera inte.
Fanns det några andra föreningar under din tid i Strömbacka?
Nej, det gjorde jag inte. Det fanns en förening av ett annat slag. Det hette Strömbacka Arbetarnas Konsumtionsförening. Den bildades 1907. Före 1907 och långt tillbaka så förekom det ju så att bruket tog hem förnödenheter på sommartid och de hade sina magasin dels här vid Moviken och dels i Strömbäcka och dels i Edvardsfors. I Strömbäcka finns ju magasinet kvar ännu och det vägde de ut var 14:e dag. Spannmål och sill och salt och tobak och humle för bryggning utav dricka jag vet inte vad det var allting, men det var sådana förnödenheter. Och det pågick till 1907. Då gick de ifrån det. Men redan på, det var nog på 1880-talet skulle jag tro, så kom det en affärsidkare till Strömbacka som fick hyra en lokalitet där och satte upp en affär privat. Och han hade förmånen att de fick handla på bok. Och sen fick de ta ut pengarna på kontoret. Nu tyckte de inte om det, men 1907 då gick de in för att bilda en sån där affär, ungefär som i Randers. Det fanns en sån där föreningshandel där, det känner du till kanske.
Ja, visst.
Ja, Och den kallas Strömbacka arbetares konsumtionsförening. Och då satte de till en, mycket enkelt i början. Jag tror att de till och med tog hem varorna själva och vägde ut varorna själva. Någon eller ett par som var ansvariga för det vägde ut ett uthus på en snickarverkstad till att börja med. Jag tror mig ha berättats det. Jag har inte varit med på själv. Och då vägde de ut varorna själva på det viset. Och sedan så fick de affären där, om han blev den kör den här affärsmannen, och de fick överta lokalen i Strömbacka och samtidigt byggde sin affär i Moviken och i Nedersfors. Det var lokaler som en affär som sorterade under huvudaffären i Strömbacka. Och då fick de handelsförståndare och den köpte hem varor. Och den kom, som jag nämnde tidigare, att på sommaren så tog de hem, på hösten tog de hem vinterförråd av mjöl och silltunnor och strömming och salt och ja, allt som de kunde lagra. Och det som de inte kunde lagra, det gick till dels på, det kördes med hästar hem vintertid. Och då avlönade handelsförståndaren, det var biträde till handelsförståndaren på Strömbacka, och i Moviken han var ensam, och även så Hedersfors, det var en person som skötte om det. Och det var meningen att det skulle vara kontanthandel, och var väl det också länge, men många kom kanske med gråten i halsen och inte hade varken mat eller kläder, behövde få någonting. Då fick de kritsa. Och det kan hända att det kunde hända att det gick långt med skulderna, så de fick skriva bort det. Den affären pågick ju under min tid och efter min tid också. Jag var själv siffergranskare och revisor i 17 år i den affären. Så jag vet hur det sköttes. Och det gick ihop. De hade billig hyra. Jag minns inte om de betalade någon hyra alls för lokalerna. Jag kommer inte ihåg det. Men de hade billig ved. Om vi säger billig hyra då. Och hjälp hade de med transport och många gånger att få hem varor ifrån. Dels på vintertid när bruket körde ner kanske stångjärn eller någonting. Så gick hästarna tomma hem och du kunde hjälpa dem att ta hem varorna gratis. Det var ju ett plus. Och på sommaren så tog de aldrig något betalt utav affären för att de fick varorna med på båten här. Och då fick de plocka dem på järnvägsvagnarna och få upp det då gratis. Det kostade ingenting. Så det var ju en förmån för dem. Och det gjorde det att sen det blev elektriskt lys så hade de billigt lys också. Och med billig vedbrand så kunde de få det att gå ihop. Och de delade ut gärna 5, 6, 7, 8% återbäring på vad de handlade.
Jaha.
Och det är ju lite otroligt. Men de som skötte affären hade väl inte så stora löner som alla andra. Och de kunde driva det billigt. Men så småningom gick det med konkurs. De hade insatser på 10 kronor för andel. Och många hade många andelar. Jag hade många andelar när jag var här. Och hade ganska svårt, för det var pengarna tillbaka när jag flyttade ifrån. Men fick det så småningom utan räntor. Och en vacker dag när de kapsajsade här så fick de inte 5 öre en gång.
Nej.
Utan de var alldeles igen rakade.
Mm.
Och vad det beror på, det ska jag inte yttra mig om. Det kanske jag vet, men det ska jag inte lägga mig i. Men det sköttes nog dåligt.
Jaha.
Och den gamla affären, det var nog bäst så länge den fanns kvar. Det kanske du vet vad den var i närheten av den stora logen som det har rivit nu. Det var affären.
Jaha.
Men 1950 så gick de in för att då kom det här Ica-bolaget in i här, Och då byggde de en affär som kostade 175 000. Den där nybyggda som ligger vid stora magasinet där. Och då fick Strömbäcka Handel hyra affären mot en hyra av 6 000 kronor om året. Och då fick de hålla sig ved och lys och inventarierna själva. Och då gick det så länge det gick. Men så blev det konkurs på det hela. Och sen var det privathandlare där uppe några år. Ja, kanske ett tiotal år. Olika som arrendera. Och det gick inte det heller.
Nej.
Då lades den ner och så lades Movikens handel ner. Och så lades Hedvigsfors handel ner. I Moviken i sista hand var det ju en privathandlare här också. Och den lade ner, det visst 3 år i sommar sedan. Så lade han ner, för det gick inte. Och det berodde på, det hade nog gått bättre med affärerna. Men då kom dessa bussar till här, kooperativa. Och den har inte nyligen börjat, för att den kooperativa bussen, den började här redan på 1930-talet.
Yes,
I
så
mindre
tidigt.
skala.
Jaha.
Den började här, jag vet, 1937. Så körde de här när Masugn var igång. Och jag vet att det var varor som de var idag förbjudna att ha med sig i affärerna och sälja. Jag var så elak en gång så jag gick och köpte sådana där varor. Och så lämnade jag dem till landsfiskalen.